Ja, välkomna till det här seminariet med titeln Alla ska nås om utrikesföddas kvinnors arbetsmarknadsintegration. Seminariet hålls i samband med en publicering av en rapport på ämnet som är författad utav Elin Landell. Jag ska börja med att säga att seminariet är organiserat utav ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Jag, Ann-Sofie Duvander, är en av ledamöterna i styrelsen. Och så vill jag säga att ESO är en kommitté under Finansdepartementet med uppdrag att stimulera och bidra med debatt kring viktiga samhällsfrågor och skapa en brygga mellan forskning och praktik. Och det här gör vi genom att identifiera viktiga samhällsfrågor och sen så låter vi forskare och experter och andra skriva rapporter på ämnet. Och det här är då en av de rapporterna. Vi är glada idag för att vi har flera eminenta deltagare på det här seminariet som på olika sätt har arbetat med frågan. Vi kommer att börja med en arbetsmarknadspolitisk kommentar av Robert Murtvik och därefter så får vi en presentation av rapporten och en kommentar av den. Och sen kommer vi höra Arbetsförmedlingens arbete om de här frågorna. Därefter blir det en kort bensträckare och sen så kommer vi fortsätta med två presentationer av arbeten som är relevanta här i de här frågorna. Och sen kommer vi ha panelsamtal. Jag kan också säga att ESO har ju gjort flera rapporter som är relaterade till det här ämnet. Och för er som är på plats här idag så finns det rapporter ute i foajén från tidigare arbeten som är relevanta som ni kanske vill titta på. Men utan mer att säga om det så skulle jag vilja lämna ordet till Robert Murtvik som är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Varsågod!
Så där, tack. Och tack för inbjudan. Det är alltid väldigt kul att vara med i sammanhang där ESO har tagit fram rapporter. De brukar vara otroligt välgrundade och viktiga för debatten kring de frågor som tas upp. Jag vill börja med egentligen bara slå fast att ha ett arbete och att kunna försörja sig själv, det är grunden för människors frihet. Oberoende av var man kommer ifrån och oberoende av vilket kön man har. Det är där det startar, det gäller lika för alla. Men grunden för att få det här arbetet, det är i huvudsak att kunna språket. Att kunna svenska och ha de kunskaper som arbetsmarknaden frågar efter. Har du inte klarat det, då kommer det vara svårt. Och de här kunskaperna, de handlar i hög grad för väldigt många, även för svenskfödda, om att i första hand klara av gymnasiet. Gymnasieexamen har blivit vattendelaren på arbetsmarknaden. Men vi måste ställa väldigt tydliga och höga krav på alla som ska delta på arbetsmarknaden. Att de ska arbeta, söka arbeta aktivt, utbilda sig för att få de kunskaper som arbetsmarknaden behöver. Men också erbjuda väldigt många möjligheter för alla att skaffa sig de här kunskaperna. Den som har kommit till Sverige som ung och inte har klarat av skolan måste börja med att fullfölja gymnasieskolan. Vi måste ställa tydliga krav på att man ska klara gymnasiet. Och därefter kan man gå vidare till jobb eller högre utbildning. Eller annat. Starta företag om man vill. Men utbildningen är startpunkten för etableringen. Den som redan har yrkeskunskaper men inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Eller behöver komplettera kunskaperna med det som efterfrågas. Måste prioritera att skaffa sig de kunskaper som behövs för att kunna få ett jobb. Och aktivt söka arbete. Många som har kommit hit är lite äldre. Saknar både erfarenhet och kunskaper och kanske i första hand behöver erbjudas andra stöd, till exempel via arbetsmarknadspolitiken. Det kan handla om en subventionerad anställning som ger ett nätverk, kunskaper, erfarenhet eller praktik eller för många utbildning som kan behöva hålla på i flera år. Det handlar om att i hög grad kombinera erfarenheter, svenska kunskaper och yrkeskunskaper för att successivt ta sig in på arbetsmarknaden. Den målgrupp vi pratar om idag är ju en grupp där det förmodligen för många krävs väldigt sammansatta och intensiva insatser. I regeringsförklaringen var statsministern väldigt tydlig. Integrationen ska förbättras på en gedigen kunskapsgrund. Och det handlar ju till exempel om den typ av kunskap som vi ser i dagens ESO-rapport. Statsministern pekade också på att utredningar ska tillsättas om att få tydligare aktivitetskrav för den som får ekonomiskt bistånd. Om krav på språkkunskaper och kännedom om Sverige för att få ett permanent uppehållstillstånd. Eller om möjligheten att införa statliga mottagningscenter för asylsökande där de kan bo och få samhällsintroduktion under första tiden i Sverige. Helt enkelt därför att det är viktigt att insatserna påbörjas väldigt tidigt. Men samtidigt har regeringen också genomfört väldigt många reformer under de senaste åren. Och åtgärder som ska förbättra förutsättningarna, och väldigt mycket är också på väg. Många av dem ligger helt i linje med rapportens rekommendationer och slutsatser. Det handlar till exempel om att kvaliteten i svenska för invandrare måste höjas. Det duger inte att den som går igenom SFI inte lär sig svenska på ett tillräckligt bra sätt. Och i mycket högre grad måste vi ha kombinationsutbildningar där man kombinerar SFI med yrkesutbildningar och kanske praktik. Därför att vi kan inte tänka så sekventiellt som vi har gjort, att man först måste göra en sak, sen göra nästa. Det måste gå fortare, och då måste man kombinera insatserna i kedjor i mycket högre grad. Regeringen kommer också förstärka nystartsjobben och införa etableringsjobb, som är en ny typ av subventionerad anställning där arbetsgivare kan anställa långtidsarbetslösa, nyanlända. Det är väldigt låg kostnad, men väldigt, väldigt enkelt. Och det ska genomföras så fort vi har okej och kollat med kommissionen och allting i EU, enligt en modell som parterna på arbetsmarknaden har förhandlat fram. Vi har också startat ett intensivår inom etableringsprogrammet, där personer inom etableringen under ett år ska kunna få ett intensivt stöd. Det är de som är motiverade ska kunna få praktik, SFI, yrkeskunskaper. Därefter kunna få ett certifikat att man har uppnått med målen. Där det finns ett jobb som hägrar. Syftet är att utifrån erfarenheter som vi har haft från olika projekt i landet föra ihop insatserna mycket, mycket mer sammanhållet för att skynda på integrationen. Regeringen har också genomfört ett väldigt omfattande kunskapslyft under de senaste åren och skjutit till tiotusentals platser i yrkesutbildning på komvux, på yrkeshögskolan, på högskolan, runt om i landet, som ger nya vägar till arbete, som inte bara motsvarar de kunskaper folk hade när de kom, utan också de kunskaper som den nya digitaliserade ekonomin i allt högre grad efterfrågar. Vi ser nu en väldigt stark utveckling på arbetsmarknaden efter pandemin. I väldigt många kommuner i Sverige är arbetslösheten idag lägre än den var innan pandemin. Det efterfrågas arbetskraft, köerna till jobben krymper. Men som alltid efter kriser så betas kön av framifrån. Och de som har stått längst bak har inte alltid lätt att få jobb även om det vänder. Och det visar sig att trots att arbetsmarknaden vänder uppåt så biter sig långtidsarbetslösheten fast på höga nivåer. Därför måste vi göra mycket, mycket mer för att bryta den trenden. Nyanländas etablering har gått mycket fortare de senaste 10 åren. Vi har gjort väldigt mycket som har varit väldigt bra. Men det räcker inte. Vi måste göra mycket, mycket mer. Det finns inte en enda insats som är lösningen på den utmaningen. Precis som man pekar på i rapporten. Och det är ingenting man gör väldigt snabbt. Det kommer ta tid att nå de som står längst bort från jobben. Det behövs en bredd av åtgärder. Inte minst inom arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Och de politikområdena måste samverka i mycket högre grad. Jobbpolitiken kommer behöva bli mycket mer utbildningsfokuserad. Och utbildningspolitik är mycket, mycket mer jobbinriktad. Och det är en utveckling som vi har påbörjat. Men en grundförutsättning för att det här ska fungera, det är att män och kvinnor möts av samma höga krav, men också ges samma goda förutsättningar. Och det är inte alltid så. När vi tittar på vilket stöd män och kvinnor har fått, till exempel i arbetsmarknadspolitiken, så ser vi att det finns brister där. Därför har regeringen också gett väldigt tydliga uppdrag till Arbetsförmedlingen. Inte bara om jämställdhetsintegrering, utan också analysera hur arbetsmarknadspolitiken ska bli mer jämställd. Och Arbetsförmedlingen kommer att återkomma, håller på att analysera det här, utgår ifrån, och kommer återkomma till regeringen med avrapportering. Men det här är också någonting som vi tar upp i en löpande dialog med myndigheten. Det kan inte vara så att män och kvinnor möts av olika krav och ges olika förutsättningar. En nyckelgrupp här, det är utrikesfödda kvinnor. Vi vet att utrikesfödda kvinnor, det tar mycket längre tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden än för män, oavsett utbildningsnivå. Det finns också en ökad risk för utrikesfödda kvinnor att lämna arbetsmarknaden när arbetsmarknaden viker. Och en viktig del i politiken måste vara att se till att hålla folk kvar i arbetskraften. Så att man söker jobb, tar del av insatser som stärker möjligheten att få jobb. Men många har också lämnat. Och de måste vi försöka hitta och få tillbaka till arbete. Och de måste nås av bra insatser. Och för att återigen citera statsministern, vi måste vända på alla stenar för att bryta den utvecklingen. För att nå de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden så kommer det krävas mycket mer kunskap. Här har vi kunskap i rapporten. Regeringen har också gett i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att påbörja en analys av hur man ska nå de här grupperna mycket bättre. Och denna rapporten kommer under våren, som också kommer ge ett bra kunskapsunderlag. Men det kommer också behövas mycket, mycket mer av samverkande insatser mellan myndigheter och olika aktörer. Och de måste påbörjas mycket tidigare än idag och i mycket högre grad ges som en kedja av insatser. Och det handlar om att myndigheter inte bara ska samverka med varandra. För att nå de här individerna måste myndigheterna i mycket högre grad samverka också med ideella organisationer, med de som möter de här kvinnorna i vardagen. Öppen förskola, skolan, hälso- och sjukvård, socialtjänsten. Om vi ska nå dem här för att få tillbaka dem i arbetskraften, få dem i arbete, så måste den här samverkan bli mycket, mycket effektivare och bättre. Och myndigheterna måste spela en viktig roll här. En grundutgångspunkt i det här, det måste naturligtvis vara att nyanlända och utrikesfödda, oavsett kön, som deltar i arbets- och samhällslivet, de bidrar till att bygga upp vårt gemensamma samhälle. Det är en stor vinstlott för varje enskild person som vi kan få tillbaka i arbete. Inte bara för den individens välbefinnande och känsla av sammanhang, utan för hela samhället. Och risken för att minska social exklusion och utsatthet. Men det här arbetet, det måste utgå ifrån en gedigen kunskapsgrund. Och därför vill jag verkligen tacka för den här rapporten. Som ger väldigt mycket bra analyser. Väldigt många spännande rekommendationer. Vissa är ju redan på gång. I vissa fall är det lite öppna dörrar. Men i många fall är det sånt som vi verkligen behöver titta på och se, kan det här förbättras? Det är ingenting vi gör under våren och slutför under året. Det är någonting som kommer behöva pågå under lång tid. Jag kan bara avsluta med att vägledande för den här ambitionen är någonting som uttrycks i en känd julklassiker. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är en grund på vilket samhället vilar. Tack.
Så mycket för det. Tack för de inledande orden. Jag ska direkt lämna över ordet till Elin Landell som har skrivit den här rapporten. Elin är en nationalekonom och departementsråd och utredare på Arbetsmarknadsdepartementet. Varsågod.
Tack. Jag hoppas jag hörs här. Och innan jag börjar så vill jag passa på att tacka Monir Dastseri som har bidragit med de statistiska analyserna. Det är mycket statistik i den här rapporten. Och ett stort tack som sagt till Monir för bidragen. Rapportens titel, försörjning med fördröjning, det ligger mycket i det. För även kvinnor når försörjning, men det tar längre tid. Även kvinnor kommer in på arbetsmarknaden. Men jämfört med männen så tar det längre tid. Och tar det uppåt 15 år för kvinnor, innan det där könsgapet är slutet, så har det gått 15 år. Man tappar mycket motivation och kraft och energi under den tiden. Genom att hela tiden jobba. Så det här att faktiskt göra rätt så tidigt som möjligt. Att mötas av höga förväntningar och ett rimligt stöd. Både kvinnor och män. Så att vi kan korta den där tiden för att komma in på arbetsmarknaden. Det är huvudbudskapet. Det finns ett tydligt könsgap. När man pratar statistik så kan man ju visa lite olika saker. Ofta talas det om skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda och det finns ett stort sysselsättningsgap där. Det är sant, men det gapet, det här migrationsgapet, det har minskat under de senaste 10 åren. Utrikesfödda kommer in på arbetsmarknaden snabbare idag. I genomsnitt. Även kvinnor kommer in lite snabbare på arbetsmarknaden. Men tittar vi på skillnaden mellan kvinnor och män så finns ett könsgap som har vidgats. Och det där könsgapet är allra störst för gruppen som har invandrat från länder utanför Europa. Och det här är bilden för sysselsättningsgraden. Men det är samma bild även om vi tittar på arbetslöshet, på deltagande i arbetskraften. Så att gapen finns där oavsett hur man studerar frågan. Dessutom så är det skillnader med vad gäller ställningen på arbetsmarknaden för de som har ett arbete. Tidsbegränsade anställningar i lågkvalificerade jobb är det som dominerar. Och det är tydligare för kvinnor än för män i det fallet också. 6 av 10 kvinnor som har varit i Sverige kortare tid än 10 år i den här gruppen som har kommit från länder utanför Europa har en tidsbegränsad anställning. Bland männen som har varit i Sverige ungefär lika lång tid så är det 4 av 10. Så även där ser vi ett stort könsgap med sämre möjligheter för kvinnor. Kvinnor möter dubbla svårigheter helt enkelt. Och det här behöver man ha med sig. Både utländsk bakgrund och att vara kvinna påverkar möjligheterna och integrationen på arbetsmarknaden. Många studier har gjorts på gruppen flyktinginvandrare. Och det är ju motiverat för vi har haft en stor flyktinginvandring. Men tittar vi på gruppen kvinnor så stämmer inte den bilden. Utan här ser ni ju då att det som vi i rapporten kallar övriga anhöriginvandrare. Det är alltså de som har invandrat till en person som är stadigvarande bosatt i Sverige, har svensk medborgare eller permanent uppehållstillstånd eller född i Sverige. Det spelar ingen roll. Man har kommit för att bilda familj i Sverige. Det är den största gruppen samtliga år, utom 2016. Där även kvinnor, bland kvinnorna så ökade flyktinginvandringen till att vara den större gruppen. Det här innebär ju en grundläggande skillnad mellan kvinnor och män. När vi pratar om stödet för etablering på arbetsmarknaden så pratar vi om etableringsinsatserna. Det har inte de som har kommit till Sverige för att bilda familj, alltså gruppen övriga anhöriga invandrare och kvinnor som har kommit till Sverige som medföljande till arbetskraftsinvandrare, vilket är en annan grupp som har ökat sedan 2008. De personerna har inte tillgång till etableringsprogrammet. Det är alltså olika förutsättningar och de som inte nås av etableringsinsatser, det är framförallt kvinnor, för det är där den stora gruppen kvinnor finns. I den här rapporten så följer vi framförallt kohorten, de som invandrade 2014. Och där ser ni ju, om vi jämför med förra bilden, att det var en ganska stor flyktinginvandring. Men även detta år så är ju då bland kvinnor gruppen övriga anhöriga, det är... På den här bilden så är det då en färg. Ja, ni ser det. Den är gul. Det är den stora. Den gruppen är fortfarande den största. Inte heller det här året, när flyktinginvandringen var hög, så är det majoriteten av kvinnorna som omfattas av etableringsinsatser. Däremot bland männen så ser vi en annan bild. Och dessutom så är ju arbetskraftsinvandrarna framförallt män, medan anhöriga till arbetskraftsinvandrare nästan uteslutande är kvinnor. Där är 85% kvinnor. Så det här är viktigt att ha med sig. Vi följer samtliga som invandrade 2014, förutom de som har kommit på grund av för studier och där vi inte har uppgift om grund för uppehållstillstånd. Totalt sett är det 45 000 personer 2014 och vi följer dem uppdelat på både grund för uppehållstillstånd och kön fram till 2018 som var det senaste året som vi hade tillgång till data. Och vi använder stativ, alltså det är individuppgifter som för samtliga personer och följer dem framåt. Och om vi då fokuserar på det här könsgapet så sa jag att efter 15 år så är gapet i princip slutet. Kvinnor och män jobbar i ungefär lika stor utsträckning. Och det gäller oavsett grund för uppehållstillstånd faktiskt. Däremot efter 4 år, som är den tidsperiod som vi följer i den här rapporten, så finns det ett betydande könsgap. Det ligger på mellan 20 och 25 procentenheter. Och det ser likadant ut, uppdelat på de här olika skälen till att man har invandrat. Det är ett könsgap som syns som mest runt 4-5 år efter invandringen. Sen börjar könsgapet minska. Och vi har ju tittat på det här med lite olika, på lite olika sätt, även när vi ser på andelen som har förvärvsinkomst som sin största inkomstkälla, så är det ett könsgap på 20-25 procent enheter. Vi har också utfallsmåttet då de som varken arbetar eller studerar, som hör till de som kanske löper störst risk för utanförskap på längre sikt också. Den gruppen är också väldigt skev. 17% av kvinnorna hör till den gruppen 4 år efter invandringen, medan det är 10% av männen. Um, Som sagt, det finns ett antal studier och i rapporten så finns en genomgång av olika, framförallt svenska studier men också nordiska studier, som har försökt analysera varför det finns det skillnader mellan kvinnor och män. Jag drar det väldigt snabbt här, jag rekommenderar att ni läser det. Men några av de faktorer som brukar tas upp ofta, förvärvsmönstren i hemlandet. Där kommer man från ett land där få kvinnor arbetar, så är det få av de kvinnorna som har kommit till Sverige som har yrkeserfarenhet med sig. Så skillnaden i yrkeserfarenhet mellan kvinnor och män är sannolikt stor. Det har vi dåliga data på, så det kan vi inte ta in i de här statistiska analyserna, vilket är ett problem. Men sannolikt så är det så. Normer och värderingar kopplade till vilket land man kommer ifrån brukar också tas upp. Det där är, granskar man det lite närmare så är det framförallt där kopplat till synen på att kvinnan jobbar när barnen är små. Det är där det finns skillnader mellan länder och skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda. För har man inte kännedom om hur förskolan, barnomsorgen fungerar, så är det svårt att lita på att det här fungerar på ett bra sätt. Omsorgen om barnen, det är kvinnorna som tar det största ansvaret för omsorgen om barnen. Och där spelar ju då föräldraförsäkringens utformning roll. Vårdnadsbidraget har vi haft i Sverige, man har det i Norge fortfarande. Finns studier som visar att vårdnadsbidraget försenade inträdet på arbetsmarknaden tydligt. Kostnaden för förskola kan vara en annan faktor. Förskola är viktigt för barnen, barnens möjlighet att lära sig svenska. Men där är stödet ganska svagt för att det då skulle öka kvinnors arbetskraftsdeltagande, kvinnors sysselsättning. Så där skulle jag sätta ett frågetecken för den kopplingen. Skillnader i utbildningsbakgrund mellan kvinnor och män. Ja, det finns. Och det spelar roll. Roger sa ju det att på svensk arbetsmarknad är gymnasieutbildning lite av en vattendelare. Kvinnor har i större andel väldigt kort utbildning. Men det finns också många kvinnor som har lång utbildning. De möter också svårigheter. Så att en bidragande förklaring kan vara detta. Kunskaper i svenska. Där är det svårt att faktiskt de här första åren att se att det skulle vara en stor skillnad mellan nyanlända kvinnor och nyanlända män. Däremot, efter 10 år av att inte ha kommit in i Sverige, så finns det sannolikt en större grupp kvinnor än män som har svaga kunskaper i svenska. Men den där första tiden är inte självklart att det är en förklaring till varför det går långsammare de första åren i landet. Nätverk då, där finns det studier som visar att kvinnor har svagare nätverk. Och dessutom finns det indikationer på att kvinnors nätverk i form av familj, om de har det när de kommer, så kan det vara mera hämmande än främjande för att komma in på arbetsmarknaden. För män är det positivt att ha kontakter innan i Sverige, familj, vänner. För kvinnor så ser man en negativ korrelation. Det är alltså viktigare att kvinnor möts av stöd, till exempel från Arbetsförmedlingen, som gör att de breddar sina nätverk. Diskriminering, ja, det förekommer. Det är belagt och det är ganska omfattande. Men kvinnor verkar diskrimineras i lägre grad än män. Så det är ingen förklaring till skillnaden. Stereotypa föreställningar däremot har flera studier påvisat att det förekommer. Män och kvinnor bemöts inte på likartat sätt hos Arbetsförmedlingen, hos socialtjänsten. Man ställer olika frågor till kvinnor och män. Man kartlägger inte kvinnors informella kompetens. Man ger inte samma stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Ekonomiska drivkrafter då, det brukar också sägas då, det ska löna sig mer att komma in, att söka jobb och att komma in på arbetsmarknaden, ta ett arbete. Där kan man ju då komma till det här att om man då sänker andra ersättningar, då lönar det sig ju mer att ta ett arbete. Det har man utvärderat i Danmark. De förändringar som har gjorts där, det finns ett antal studier från Danmark som visar att ja, det här fungerar för de som står ganska nära arbetsmarknaden. För de som lätt får ett jobb, men och de med högre utbildning gynnas, eller så att säga, där får det rätt effekt. Kvinnor däremot, har man också sett, lämnar arbetskraften istället. Så att vill man öka incitamenten att, eller stödja vägen in på arbetsmarknaden för kvinnor, då måste man nog tänka till vad får det för effekter för olika grupper innan man gör den typen av förändringar. Ja, vad har vi då gjort här? Här får ni se en jättesvår bild att läsa. Men vi har ju använt registerstatistik då för alla de här individerna. Överst så står och räknat ut oddskvoter. Och först har vi haft både män och kvinnor i samma regression, så att säga. Och då är chansen för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden eller att ha ett jobb 4 år efter att man har invandrat, den är då betydligt större än, eller lägre än för män. När vi sedan steg för steg kontrollerar för utbildning, ålder, om man har barn eller inte och så vidare, så krymper den här skillnaden, oddskvoten för den här överrisken, om vi säger så, för kvinnor att inte ha ett jobb. Men med samtliga faktorer i analysen så kvarstår en skillnad mellan kvinnor och män. Alltså att kvinnors chans att ha ett arbete 4 år efter invandringen, är det här visar, är 37% lägre än män. Ja, vad beror då det på? För då berodde det ju inte på ålder och utbildning. Ja, som sagt, det finns ett antal faktorer som man inte kan få in i registerdata. Till exempel yrkeserfarenhet saknar vi här. Det här med normer och värderingar, om det spelar roll, hur spelar det då roll? Kanske har vi fångat en del av det eftersom vi har med barn. Har man barn eller inte som är under 6 år? För det var ju där kopplingen är starkast. Det här med olika förväntningar, olika bemötande, det har vi ju heller inte fått in i det här. Men det säger ändå, trots allt så säger det en hel del. Det säger att är man kvinna och har barn under 6 år, det är det som slår ut väldigt tydligt på skillnaden mellan kvinnor och män. Vi ser att utbildning är positivt. Det är på rätt sida, så att säga. Ökad chans. Det ska vara uppåt. Har man kommit som arbetskraftsinvandrare, det är ju den stora stapeln. Självklart. Det är ju en annan situation, så att säga. Sen delar vi upp det här då på kvinnor. Så vi har separata regressioner för kvinnor och män. Och just det här att barn i förskoleåldern, det är det tydligt främsta hindret. Och det har ju då olika effekter för män och för kvinnor. Det är väldigt tydligt. Det är negativ, påverkar negativt chansen att vara förvärvsarbetande för kvinnor. Men det ökar. Vi ser en ökad benägenhet för män att vara i jobb om man har familj, om man har små barn, om man är gift. Och då är det ju så att många invandrar med barn. Många får barn de första åren i landet. Så det här påverkar självklart kvinnors förutsättningar, och då måste man hitta sätt att möjliggöra både att förena det här, att vara mamma, för det är man, och att börja komma in på arbetsmarknaden. Utbildning, det är ju då en framgångsfaktor, och som sagt, det är väldigt tydligt för kvinnor. Det är viktigt för män också, men för kvinnor så är det, ökar ju sannolikheten, chansen att vara sysselsatt, mer än fördubblas för de som har en motsvarande gymnasieutbildning jämfört med de som har mycket kort utbildning. Tidig kontakt, och då har vi sagt att om man är inskriven hos AF första, alltså invandringsåret och året efter invandring, och lagt in det, har man varit inskriven hos AF, har man påbörjat SFI år 0 och år 1, eller har man det inte, för att se då hur korrelerar det med arbetsmarknadsutfallet 4 år efteråt. Och då visar det sig ju då att för kvinnor så är tidig kontakt med AF viktigare än för män. Och kanske då kopplat till att kvinnor behöver bredda sina nätverk. De har det inte genom sin familj och sina vänner på samma sätt. För män är det faktiskt inte statistiskt säkerställt. Ingen stjärna på männens stapel för kontakt med AF. Att tidigt påbörja SFI, det är ju ungefär samma inverkan både för kvinnor och för män. Sen har vi det här med risk för långvarigt utanförskap. Och då är det ju en annan grupp som står ut här. Nämligen det är de som har kvinnor som har kommit som anhöriga till arbetskraftsinvandrare, som har en kraftigt förhöjd risk att höra till gruppen som varken arbetar eller studerar eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har med den delen också. Det är en mycket kraftigt förhöjd risk för den gruppen att stå utanför 4 år efter invandringen. Likaså de som hör till den här gruppen övriga anhöriga invandrare. Här är ju jämförelsen med flyktingar för kvinnor respektive män. Så jämförelsen är alltså kraftigt förhöjd risk i förhållande till kvinnor som har kommit som flyktingar. Så det här säger någonting om att man behöver mötas av ett organiserat, någon som hjälper till att komma in. De har inte tillgång till etableringsinsatserna då. När vi tittar på det här, vad lever man på då? Ja, många saknar helt egen inkomst, både från arbete och från olika transfereringar. Det finns en mindre grupp som har försörjningsstöd, men framförallt den här gruppen som helt saknar inkomst är anmärkningsvärd. Och det här visar ju då på att man hamnar i en beroendeställning, både ekonomiskt till sin man som man har invandrat till, och juridiskt, eftersom uppehållstillståndet är kopplat till att förhållandet består. Och med nya reglerna för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, så förutsätter ju det att man kan försörja sig själv. Att man har en egen inkomst. Och har man aldrig kommit in, så kommer man aldrig få ett permanent uppehållstillstånd, utan fortsätta vara både juridiskt och ekonomiskt beroende av sin man. Ja, rekommendationer. Samtliga nyanlända kvinnor behöver nås, oavsett av vilket skäl man har fått uppehållstillstånd i Sverige. För problemen blir stora. Och de här grupperna som inte nås idag är majoriteten av utomeuropeiska invandrare i Sverige. Vad gäller kvinnor. Så öppna etableringsprogrammet för också de här grupperna av anhöriginvandrare. Sen behöver man förtydliga kommunernas ansvar, för kommunerna har ett ansvar att nå ut med information vad gäller SFI, att rekrytera till SFI, till komvux på grundläggande nivå för de som inte har motsvarande utbildning, till samhällsorientering. De här kvinnorna har rätt att delta i samhällsorientering, men då måste också den här informationen om och erbjudandet om att det finns nå ut till de kvinnor som faktiskt har stort behov av det. Man behöver titta vidare på de föräldrarelaterade ersättningarna, för där är det inte riktigt bra incitamentstruktur, om jag säger det ordet. Det saknas pappamånader till exempel för den föräldrapenningen på grundnivå, som ju är den ersättning som de som inte har jobbat i Sverige tidigare kan få. Jag lämnar den här öppna förskolan, för det får vi höra mer om senare. Utökad ramtid för etableringsinsatser. Är man mamma när man invandrar och kommer och dessutom får barn under tiden med etableringsinsatser, så kommer man förlora månader. Man får inte lika mycket etableringshjälp för inträdet som männen, som ju då inte är föräldralediga. Man har för kort tid på sig att både vara mamma och ta del av etableringsinsatser, så som det ser ut idag. Etableringstilläggen som man får om när man deltar i etableringsinsatser behöver individualiseras. Det är ju ett känt faktum. Familjebaserade ersättningar leder till lägre arbetskraftsdeltagande för kvinnor. Det har vi sett i många system. Individualiserade ersättningar ger mer jämställda incitament, helt enkelt. Och etableringsersättningen, den här ersättningen som flyktingar och anhöriga till flyktingar som deltar i etableringsinsatser får, den har ju då varit oförändrad sedan 2010. Den infördes 2010. Och det här innebär ju att fler och fler behöver kompletterande försörjningsstöd. Det innebär också att idag så är alltså föräldrapenning på grundnivå högre ersättning, om du tar ut det på heltid, än vad etableringsersättningen är. Man skapar väldigt tokiga incitamentstrukturer om man inte låter ersättningarna följa med prisutvecklingen på ett genomtänkt sätt. Tydlig styrning av AF, tänkte jag säga, men för ett jämställt stöd till arbete. AF måste ju säkerställa att kvinnor och män erbjuds det stöd de behöver och att bedömningen görs på ett likvärdigt sätt. När man anlitar externa aktörer, då måste de här jämställdhetskraven följa med i upphandlingar och avtal med aktörerna. Annars så kommer kvinnor hamna på efterkälken igen. Det har gjorts bra saker de senaste åren på Arbetsförmedlingen. Men här ska man ju då ställa om till ett nytt arbetssätt. Och då måste erfarenheterna från det bra arbetet, som till exempel projektet Jämställd etablering har jobbat med, det måste följa med. Vad gäller socialtjänsten så borde det självklart vara en norm att kvinnor och män får ett jämställt stöd. Och där måste man se till att det görs individuella möten med både kvinnor och män för att planera för framtiden. Så ser det inte ut idag. Ökade möjligheter till utbildning. Utbildningsplikt. Ja, det finns för de som deltar i etableringsinsatser. Men jobb- och utvecklingsgarantin, där finns väldigt många kvinnor som behöver komma vidare och som behöver synliggöra vilken väg som kan vara bra. Utbildningsplikt innebär ju de facto att Arbetsförmedlingen blir tvungen att kartlägga kompetensen och se: är det så att den här personen framförallt behöver bygga på sin kompetens? Eller är det andra insatser som är bättre för den här personen? Så det tycker vi, det tycker jag ska föras in också i jobb- och utvecklingsgarantin på liknande sätt som för etableringsinsatserna. Sen har vi studiestartstödet, och där finns det sätt att underlätta så att inte minst den här gruppen som är väldigt stor, kvinnor som jobbar, har tidsbegränsade anställningar som ni såg. De behöver en fastare förankring på arbetsmarknaden. Ställer man då krav på att man ska ha varit arbetslös i 6 månader, så är en mycket stor grupp inte berättigad till studiestartstöd. Utan det här handlar också om incitament mellan olika delar. Det är också kopplat till ekonomiskt bistånd. Det är svårt att få de som har ekonomiskt bistånd att gå över till studiestartstöd. Om det är så att man har barn, så är det i dagsläget inte så att man får kompletterande försörjningsstöd. Om man har behov av det så får man inte det, för det här är ingen anvisning. Det här blev krångligt och jag har pratat för länge. Men jag tackar för mig, och sen så kommer vi fortsätta diskussionen senare.
Tack så hemskt mycket för den redogörelsen för rapporten. Och rapporten är en gedigen, det finns väldigt mycket statistik i rapporten, så att det finns mycket att läsa. Jag håller med Elin, jag uppmuntrar till att verkligen titta vidare i den också. Men nu ska vi lämna ordet till Eskil Wadensjö som ska ge en kommentar. Eskil är professor i nationalekonomi på Institutet för social forskning på Stockholms universitet och har jobbat med de här frågorna i hela sitt yrkesliv, tror jag.
Det stämmer väl, och jag ska försöka ge kommentarer här på denna mycket utmärkta rapport som innehåller väldigt mycket information och som kräver ju noggrann läsning också för att se det här, hur olika saker påverkar. Så det är ett jätteviktigt bidrag. Och huvudslutsatsen är ju att etableringen sker för det som invandrat, men långsammare för kvinnor och för män. Det sker en etablering. Och så finns det skillnader mellan olika grupper, migrationsorsak, utbildning. Och här vill jag visa en rapport som kom för 2 veckor sedan från Statistiska centralbyrån som tar mycket det här integration, gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad, som ger väldigt mycket information som kompletterar den här. Det säger jag inte emot, utan det kompletterar det hela. Och sen familjesituation, civilstånd, barn. Och där kan jag tillägga lite grann från egen forskning, i det här fallet tillsammans med Aishan Selkaksoy, att vi har följt ensamkommande barn, både då pojkar och flickor som kommer. Och här är det en stor skillnad, liksom då pojkar som blir gifta, de arbetar ju lite mer än de som inte blir gifta, och tvärtom för flickorna och kvinnorna. Och de ensamkommande, flickorna får ofta barn tidigt, gifter sig tidigt. Och skiljer sig ofta också i hög grad. Det är någonting som man borde titta lite närmare på och se om man kan på olika sätt hjälpa. Det som också finns i den här rapporten är då att i Sverige är det relativt bra jämfört med en del andra länder. Alltså vi tänker sig ofta när vi ser problemen att Sverige ligger sämre än andra länder, men det gör vi inte riktigt. För några veckor sedan så var jag via Zoom eller Skype eller vad det var för någonting medverkande i någonting som anordnades från Danmark, i det danska folketinget. Och det var också någon från Norge, Hanna Kavli från Oslo universitetet där. Och det var just frågan hur det går med integrationen och byggande på utgångspunkten var en rapport från Danmarks statistik som är Danmarks statistiska centralbyrå. Där man hade jämfört hur det gick för utrikesfödda. Och man hade då tagit, som hade kommit från samma länder och samma land, så att man liksom inte skulle vara att man har kommit för olika tidpunkter eller från olika länder. Och den ständiga frågan där som jag fick var: varför går det så mycket bättre i Sverige? För det gör det. Om man följer då de här grupperna så går det bättre. Alltså integrationen på arbetsmarknaden går bättre, så det går ännu sämre. Om man uttrycker det så i Norge och framförallt då Danmark, för det var där Danmark ju som var frågeställare. Man ville veta liksom den svenska politiken i mer detalj. Och man kan också jämföra, om man jämför med det land som 2015 tog emot flest och även jämfört med befolkningen mycket stort antal, Tyskland, så kan ni se det kommer månatligen från deras arbetsmarknadsmyndigheters subvandringsmonitor. Det är på en kort läsning, 6-8 sidor ungefär. Det kommer varje månad med uppföljning av hur det går för olika grupper som har kommit. Om de har kommit från EU-8 länder, de länderna i Central- och Östeuropa som blev medlemmar i EU 2004, eller för de som Bulgarien och Rumänien som blev medlemmar 2008, eller de som kommer från länderna på Balkanhalvön, eller de som har kommit från krigshärjade, alltså då flyktingar och sånt. Och där ser man då att det är väldigt låga tal, även om det ökar. Det ökar lite grann, men det är lägre tal än vad vi ser för Sverige. Så att andra länder har samma problem som Sverige. Och det är viktigt att inse att vi kan lära oss av varandra. Vi kan lära oss av dem också på vad de har lyckats med och inte lyckats med. Och de kan lära sig av oss. Sen är det, som jag sa, en mycket bra rapport. Men det är samtidigt lite problem med statistiken. Och årsdata för sysselsättningen, RAMS, bygger man på. Det är många som flyttar från Sverige utan att anmäla. Det är även personer som är födda i Sverige. Man ska arbeta utomlands, man anmäler det inte. Och då ser man ju som någon som inte har förvärvsinkomst. Och det är kanske det är vanligare för de som är utrikesfödda. Framförallt för de som kommer inte av arbete. Det är ju det här att man ska anmäla det. Men när man ska flytta tillbaka, man har ju så mycket annat att göra. Så man gör det inte. Och även en del som kanske vill, men man vet att man har ett uppehållstillstånd och flyttar man utomlands och förlorar man, då måste man söka på nytt. Då är det bättre att inte anmäla det och sånt. Så att, och det är likadant flyttat under året. Man kanske var i Sverige i januari och hade inkomst, men så har man flyttat och därför har man låg inkomst. Och man kan även då ha flyttat året innan. Det här året som man undersöker. Men får någon form av ersättning, som till exempel semesterersättning, som släpar efter. Då har man en inkomst, man har låga inkomster. Så där är det ganska viktigt att göra kompletterande studier av detta. Det leder till en underskattning av sysselsättningen, störst för arbetskraftsinvandrare, men det finns för övriga grupper också. Alltså, så det är en osäkerhet här. Sen har vi AKU, som ju andra länder har också arbetskraftsundersökningar. Och där det finns samma bekymmer i andra länder, i vissa länder till och med ännu större bekymmer, det är att man inte svarar på det. Man får en telefonuppringning eller man får brev om det. Men många svarar inte på telefonsamtal om inte de känner igen telefonnumret och så vidare. Alla öppnar inte brev med påminnelser och sånt. Så det sjunker och har sjunkit kraftigt. Och där kan man ha en selektion. Att man ringer så kanske de som är arbetslösa är mer ofta hemma och svarar än de som är på arbete och sånt. Så att, det är en risk att använda det. Och den är, det vet, man är fullständigt medveten om det på Statistiska centralbyrån. Och man arbetar mycket med en ny arbetsmarknadsstatistik. Och jag har varit involverad i det då, i det arbetet. Det man kan använda och börja använda det är arbetsgivarinformation, uppgifter där arbetsgivarna rapporterar varje månad sina sysselsatta, också inkomster, vilka inkomster de har. Och det är alltså månatliga arbetsgivaruppgifter. De finns tyvärr bara från 2019, så man kan inte göra det här att man följer över tid. Det kan man göra så småningom, men det gör ju då att man kan se månad för månad till exempel. Och jag ska visa en bild här. Det är utveckling av antalet anställda, AGI-data för svenskfödda och utrikesfödda. Och ni ser där att det är lite bättre för de utrikesfödda utvecklingen. Alltså man har en bättre utveckling under pandemiåret. Det är en dipp för båda grupperna under de här första sommarmånaderna, maj, juni, juli. Och sen så går det uppåt för båda. För de som är födda i Sverige fortfarande en nedgång. Och för utrikesfödda en uppgång. Och för vilka utrikesfödda finns det då den största uppgången? Och det är för de från Afrika och Asien, ungefär 3-4%. Och allra högst för de från Afghanistan, ungefär 12% uppgång. Och när vi följer yrke, och det kan vi göra, så ser vi då att det är en flexibilitet. Man flyttar in och ut, man får alltså arbete. Och det här kommer i en längre artikel i Ekonomisk debatt som jag skrivit tillsammans med Fredrik Andersson i Statistiska centralbyrån. Och det kommer i nummer 1 2022, 20, nästa år alltså då. Och vi, Fredrik och jag, kommer att fortsätta att följa det 2021. Men 2021 ska först ta slut innan vi gör motsvarande undersökningar. Och där finns mycket mer i den här artikeln. Alltså det här bara lite grann så att säga. Så att allt är inte dåligt. Självklart är det så att de utrikesfödda har en mycket besvärlig situation på arbetsmarknaden. Och speciellt av kvinnor. Men utvecklingen är inte så illa som man kanske tänker sig. Och det gäller då att se på olika typer av statistik. Och man måste utveckla olika typer av statistik. Och det gäller också andra grupper. Det här är då de som är anställda i företag. Och det är även då egenföretagare som har eget aktiebolag. Men man har inte med då de som har ett företag som inte är aktiebolag. Eller som är handelsbolag till exempel. Så det finns mer att göra och det här håller man på att arbeta med. Och vi har ständiga möten om det. Men vad kan man göra då? För att trots att jag vill tona ner den här lite dystra bilden. Och detsamma gör man då i den här rapporten från Statistiska centralbyrån. Det är så att det finns ett stort studieintresse bland de utrikesfödda. Och man följer det väl. Men en sak som man absolut bör göra är att korta handläggningstiderna. För det är det här att vänta på beslut. Det är en osäker period. Det är inte en, och det visar undersökningar i många olika länder. Det är en period där man inte är bra på att lära in saker. Och man är osäker på om man vill lära sig det språket. Om man kanske är ett land där man kanske inte får stanna. Så att korta handläggningstiderna. Och det behövs ju resurser självklart. Så att det finns personal som kan behandla de här ansökningarna. Det behövs kompetens och så vidare. Bra tolkar till exempel. Språktolkar. Och där finns ju problem. Det finns undersökningar både i Sverige, Linköpings universitet och i Norge som visar då att det ofta sker misstag, missbedömningar. När man då har spelat in och sen har man då språkliga specialister som lyssnar så är det ofta misstag i felaktigheter och tolkningarna. Sen SFI är ju självklart viktig och där tror jag det är viktigt att man har det olika för olika grupper. Vissa har ju högre utbildning, har lättare att lära, andra har det svårare och kanske är oerhört viktigt då att man kombinerar det med arbete eller praktik och så vidare under tiden. Men vissa kan lära sig det väldigt snabbt för vissa har högre utbildning. Och det är, när man ser på hela gruppen så är det ju så att många har kort utbildning men många har också lång utbildning, alltså det är mellangruppen som är egentligen lite mindre. Och då är det väldigt viktigt med validering av utbildning, att göra det bra och relativt snabbt så att man kan komma in i det yrket. Och då upptäcker man ju ofta att det är vissa saker som behövs kompletteras, för man har olika krav på utbildning i olika länder. Ibland är sjuksköterskeutbildningen en akademisk utbildning i vissa länder, i andra är det inte, utan behöver man då komplettera utbildningen. Och det är likadant på andra yrken. Alltså då, att man måste ha en medveten politik och för dem validering av utbildning och kompletterande utbildning. Sen är det då som nämndes då det här med arbetsförmedlingen. Att det ersätter nätverk. För att man, om man är uppvuxen i ett land så har man, de flesta har ett nätverk. Man har familj och man har grannar och man har bekantskap och så vidare. Och mycket av detta att få ett arbete går via de här kontakterna. De flesta arbeten tillsätts ju inte via arbetsförmedlingen utan de tillsätts liksom via det här. Och har man då kommit utifrån så har man i regel inte det här nätverket. Och har man ett nätverk så är det kanske nätverk med personer som inte har själva arbete. De är bra på andra sätt, alltså ger stöd och så vidare. Men inte det här att förmedla arbete. Och då har arbetsförmedlingen den här rollen att vara ett nätverk. Och en viktig roll. Och där gäller det då att ha kompetens just för det här att möta personer som kommer från olika länder, har olika typer av erfarenheter, har olika typer av utbildning, olika typer av yrkeserfarenhet. Och där gäller det också att dokumentera den yrkeserfarenhet man har. För att många som kommer som inte är barn och ungdomar som är fortfarande i skolåldern, de har ju haft någon verksamhet och det gäller för män väldigt mycket, men även för många kvinnor har ju den här typen av erfarenhet. Det som också Elin berörde och som är viktigt är ju det här med förskola. Liksom att få barnen att komma in tidigt i de här kontaktnäten. Och också då att underlätta för kvinnorna att arbeta. Så det är både för den här generationen som har flyttat in, men det är också för efterkommande generation. Och där hänger det ju mycket på politiken också, det här att ha ett utbildningssystem som hjälper dem vars föräldrar har kommit från ett annat land att komma in i utbildningssystemet och att få den här rådgivningen. Studievägledarna har ju då en väldigt viktig roll, kanske viktigare än för andra. Och där finns det då undersökningar, tyvärr inte i Sverige, men det finns i Nederländerna undersökningar som visar att man har gjort experiment. Man har höjt antalet studievägledare på vissa skolor men haft kvar det på andra. Och det visar då att där man har höjt antalet studievägledare så är det så att de som fortsätter sen vidare, de ångrar sig mindre ofta i sin utbildningsval. Alltså de mindre avhopp från den utbildning man börjar. Så att det här att få information, ordentlig information och i samtalsform, inte bara att man får en broschyr eller så, det har betydelse för vad som kommer. Men för att sammanfatta, det här är en jättespännande rapport som jag hoppas många kommer att läsa och mycket att följa de här rekommendationerna som finns i det också. Det, här är, det jag har gjort är bara tillägg till detta, denna rapport. Och jag tror också att det är viktigt här att lära sig av andra länders erfarenhet. För man har precis samma situation, man har precis samma problem, man gör precis samma saker och man har utredningar, utvärderingar som är värdefulla. Och med de här orden så lämnar jag ordet vidare.
Tack så mycket för det, Eskil. Vi går raskt vidare i programmet och lämnar över till Lars Löv som är överdirektör på Arbetsförmedlingen som ska berätta om arbetet som görs där nu.
Tack så jättemycket för möjligheten att komma hit och tack så mycket Elin för rapporten också. Den är väldigt intressant, även om jag som nationalekonom får jobba extra mycket för att förstå en del av tabellerna där med oddsen och så. Men trots det då så tänkte jag att jag kanske skulle börja med lite siffror i alla fall då, baserat på registerdata. Och det baserar sig på det, bland annat det som Roger säger också då, om vad som har hänt under pandemin och sammansättningen på arbetsmarknaden. Men det är också lite nyare siffror än som finns i rapporten. Och det som har hänt nu, om man tittar på hur arbetslösheten ser ut, så är vi på siffror som på helheten i arbetslösheten som ligger i nivå med, nu ska vi se om jag lyckas trycka fram den första bilden, jag ska kommentera den snart då, som ligger i nivå med före pandemin. Men i den gruppen som är arbetslös så är det en större andel som är långtidsarbetslös. Och tittar man på sammansättningen bland de långtidsarbetslösa så har det också skett en förskjutning. Precis det som Roger beskrev när han säger att de som var arbetslösa före pandemin har och stod långt bak i kön, de har hamnat längre bak i kön också. Det här är väldigt många siffror på den här bilden. Och det som är intressant är kanske den blåa bilden, den blåa rutan nere i hörnet då. Till vänster så ser ni arbetssökande upp till ett år. Och till höger så ser ni arbetssökande som är det vi definierar som långtidsarbetslösa. Att man har varit arbetslös i mer än 12 månader eller mer. Och där ser ni att kvinnor födda i övriga världen, det alltså betyder att man är född utanför Europa, ökar ju i antal och andel i långtidsarbetslöshet, både i antal och andel bland de långtidsarbetslösa. Och det här är någonting som blir ännu tydligare om vi tittar på likadan bild, men det som har hänt här är att till höger är det nu de som har varit långtidsarbetslösa arbetslösa 24 månader eller mer. Och det ökar ju andelen, både andelen kvinnor men också andelen kvinnor födda utanför Europa. Så hela ökningen av andelen kvinnor som sker där när man har varit arbetslös mer än 24 månader kommer ju faktiskt ifrån gruppen födda utanför Europa. Och det är dessutom så att det är faktiskt så att hela gruppen som är arbetslös 24 månader eller mer är större än gruppen som har varit arbetslös mellan 12 och 24 månader. Så det är en stor grupp som är långtidsarbetslösa länge. Men jag är ju ombedd att beskriva idag hur Arbetsförmedlingen, alltså rubriken på det jag ska säga är hur Arbetsförmedlingen arbetar så att kvinnor får stöd till arbete nu och i ett reformerat system med externa leverantörer. Och då vill jag väl först och främst säga att Arbetsförmedlingen har ju inga insatser som är riktade specifikt till kvinnor eller män. Inget av våra program är ju byggda på det sättet. Men däremot så har vi ju ett program som riktar sig specifikt till flyktingar och andra skyddsbehövande, precis som Elin har beskrivit. Och det är ju både kvinnor och män och en del av deras anhöriga som omfattas av programmet. Och den här är en övergripande bild av etableringsprogrammet och vilka insatser som ges i etableringsprogrammet. Och det är klart att det är ett jätteviktigt redskap för oss att tidigt nå personer som omfattas av etableringsprogrammet med bredd av insatser som kan handla om allt från studier till validering till förberedande utbildningar till lokala jobbspår och andra insatser som vi har jobbat med. Tittar man lite grann på, jag kan komma tillbaka till intensivåret som Roger nämnde sen också då. Och tittar man lite grann på hur det ser ut idag, bland annat då på utbildningsområdet, så är det här också en bild med data från oktober i år. Så ser vi att, och säga så här också, att det är inte en slump att jag väljer just att bryta ut siffror på utbildningsområdet. Utbildning är ur vårt perspektiv enormt viktigt. Roger var inne på det också, att det behövs mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken och mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken. Och vi har ju en del redskap att från Arbetsförmedlingens sida att jobba med utbildning, bland annat med att anvisa till utbildning. Och tittar man här så ser vi ju att dels att utbildningsplikten hjälper. Det är fler som arbetar som studerar, med en större andel som studerar med utbildningsplikten. Om man då relaterar till de förslag som du hade i rapporten, Elin. Men det är inte så jättestora skillnader mellan kvinnor och män om man undantar arbetsmarknadsutbildningar, som är vår egen utbildningsverksamhet på Arbetsförmedlingen. Och det hänger bland annat ihop då med hur utbildningssystemet ser ut, där mycket av utbildningen som riktar sig till traditionellt kvinnodominerade yrken sker i offentlig regi i mycket större utsträckning. Där arbetsmarknadsutbildningen ska vara ett komplement till den utbildning som sker i övrigt. Så de facto så är de arbetsmarknadsutbildningar som vi idag erbjuder i större utsträckning riktade mot traditionellt mansdominerade yrken, vilket också skapar utmaningar för oss i vårt arbete. Jag kommer nog att kommentera det lite mer också. Roger nämnde intensivåret. Sen i år så finns det en del av etableringsprogrammet, någonting som heter intensivåret, som också består av en kedja av insatser där det finns en möjlighet att vara väldigt intensiv, att vara alltså aktiv 100% eller mer. Ibland så finns det ju begränsningar i möjligheten till aktivitet relaterat till olika transfereringssystem. Och en av nyheterna i etableringsprogrammet är också en väldigt intensiv, en ny form av praktik med som är också väldigt intensiv. Och i utformningen av intensivåret så har ju en av inriktningarna handlat om fördelningen, eller om att faktiskt se till att jobba med jämställdheten. Men vi kan se nu med de första siffrorna vi har att vi inte har nått hela vägen ännu med det heller. Det är en större andel, nu hoppade inte bilden fram, va? Sådär. Det är en större andel män än kvinnor som får insatser. Och vi kan också se när det är på både antal och på aktiviteter att det är fler män som får insatser och det är fler aktiviteter som går till män. Så att det här är ju självklart någonting som vi kommer att titta på i den fortsatta utvecklingen utav intensivåret också. Som Elin sa så är det ju inte alla som får del utav etableringsprogrammet. Men det betyder ju att man inte, kan få stöd från Arbetsförmedlingen ändå. En fördel med etableringsprogrammet är att man kommer in relativt tidigt i insatserna. Alla som kommer till Sverige och har rätt att vara här har ju en möjlighet att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Utmaningen är kanske att många inte vet om hur man gör, att man ska göra det, kan göra det och inte kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen tidigt. Och en hel del av de redskap som vi har att jobba med, de riktar sig också till personer som är långtidsarbetslösa, apropå långa handläggningstider då. Det tar ett tag innan man får tillgång till en del insatser som vi kan ge till arbetssökande. Vilket i sig är en utmaning, och det har ju uppenbarligen Elin också identifierat om man tittar på dina förslag då. Men om man då ska fundera på vad som blir... Jag kan komma tillbaka, jag kan behålla den där så länge. Om vi ska fundera över den reformerade arbetsförmedlingen och vad det innebär för framtiden. Det är ju så att om vi med den reformerade arbetsförmedlingen och reformerade arbetsmarknadspolitiken menar att arbetsförmedlingen i första hand ska använda andra för att jobba med rustande och matchande insatser. Så är ju det här en stor förändring förstås, men det är också en förändring som har pågått ett tag. Redan idag och sen länge så har ju vi använt oss av andra för många insatser. Det handlar om arbetsmarknadsutbildningar, det har tidigare handlat också om stöd och matchning, och det handlar om studieförberedande insatser som vi redan tidigare samarbetar med andra om och köper insatser. Så det är någonting som vi har gjort sedan tidigare. Men det här är ju en inriktning som ska förstärkas och som vi kommer fortsätta att jobba med. Att i huvudsak jobba genom andra. Men det betyder ju inte att Arbetsförmedlingens ansvar försvinner. Vårt ansvar är fortfarande stort och tydligt på att vi ska vara samordnande. Bara för att en person får en rustande matchande insats eller en studieförberedande insats någon annanstans ifrån, så betyder det inte att Arbetsförmedlingens ansvar försvinner, utan vi kommer att ha ett samordnande ansvar, och vi har ansvaret för att göra bedömningarna och fatta beslut om insatser. Så vi ska ju liksom visa vägen för var individerna ska få stöd, och sen ska andra utföra det. Och det här gör ju att vi måste jobba väldigt mycket med att bidra till ett väl fungerande system med samverkan, inte minst en samverkan med kommunerna, samverkan med de fristående aktörerna, och att bidra till att de fristående aktörerna och kommunerna samverkar med varandra. Vi måste ju se till att ha bra kontaktvägar både med de fristående aktörerna och med kommunerna. Vi behöver med de nya förutsättningarna se till att utveckla våra överenskommelser med kommuner och andra. Och vi behöver också hitta nya vägar för att samarbeta med övriga delar av samhället. I den DS som beskriver det här så pekar regeringen ut inte minst civilsamhället, men även arbetsgivare och andra aktörer i samhället som vi behöver bygga så nya strukturer för att samarbeta med. Jag tänkte avsluta ändå lite grann med att prata lite grann om vårat jämställdhetsarbete. Vi har uppdrag inom det så kallade GIM Plus-arbetet som regeringen har givit ett antal myndigheter, som är en fortsättning på annat arbete. Vi har en del andra uppdrag på området också. Där vi har tagit fram en tydlig inriktning för vårt arbete de kommande åren, som vi återrapporterade till regeringen för ett par månader sedan. Där inriktningen och fokus i stor utsträckning ligger på att öka jämställdheten i anvisningar till subventionerade anställningar, till arbetsmarknadsutbildningar och till matchningstjänster. Men det är klart att inriktningen också inrymmer en hel del åtgärder för att öka andelen kvinnor öka jämställdheten i etableringsprogrammen, ska jag säga. Och den här övergripande inriktningen har landat i 5-9 åtgärder som vi planerar att genomföra för att bli bättre på att styra verksamheten på ett jämställdhetsintegrerat sätt. Där vi behöver göra det både genom vår egen verksamhetsplanering, men som Elin var inne på också, genom förfrågningsunderlag vid upphandlingar, genom våra avtal med leverantörer och samarbetet med våra leverantörer. Vi behöver öka kompetensen internt i myndigheten, och vi behöver göra det i samarbete med våra leverantörer och andra. Vi behöver förbättra våra arbetsmetoder. Vi vet ju, som flera har sagt redan, både Roger och Elin, att även vi, precis som andra delar av samhället, behandlar kvinnor och män olika. Vi har lärt oss en hel del i det här ESF-projektet som du nämner, och i rapporten, Elin, som du nämner nu också. Vi får inte glömma bort att det är ett ESF-projekt. Jag har ju varit med och finansierat det i mitt tidigare jobb när vi sköt till 100 miljoner för det här projektet. Och det gör ju att det blir lite andra förutsättningar, så det måste vi liksom lyfta in i det nya systemet. Men det är en väldigt goda erfarenheter från det projektet. Vi behöver förbättra kommunikationen. Jag tror att Eskil var inne på det, att människor behöver få veta vad som finns också för att kunna ta del av det. Vi behöver bli bättre på att informera vad som finns, och det behöver många i samhället göra för att vägleda människor till de insatser som finns. Och sen ett område till som inte nämns som en orsak i rapporten där vi jobbar med, som vi jobbar med tillsammans med de andra myndigheter, det är risken för att våld i nära relationer är en dold orsak till att kvinnor har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Där vi sedan länge har ett arbete tillsammans med andra myndigheter, där vi har ett stort ansvar att utbilda våra medarbetare. Vi jobbar också med att utbilda våra leverantörer, men också Statens servicecenter, som är en jätteviktig partner för oss i att nå människor förstås. Och med det tänkte jag sluta.
Tack så hemskt mycket för det. Vi ska ta en liten paus. Vi kommer tillbaks hit 20:30, så en knapp kvarts paus, och då kommer vi att fortsätta dagen med spännande delar av det här. Så vi kommer tillbaks om en kvart. Välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta direkt, och vi kommer att få två presentationer nu om olika initiativ för att stötta utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Och vi kommer att börja med Kristina Merker Siersjö, som är ordförande för Jallatrappan. Välkommen, Kristina.
Tack så mycket. Jag får tacka också för inbjudan. Fantastiskt roligt. Jag står här med mycket i mitt bagage. Jag känner att jag representerar hela civilsamhället här nu, tredje sektorn. Och det är ett stort ansvar jag bär. Jag har många bakom mig, så känns det. Och många har liksom visst att jag skulle vara här idag och har skickat lite olika sms här nu under morgonen. Tack ska ni ha för det. Kommer det någonting här? Min presentation? Alla ska nås, precis. Och där har vi ju våra upptrampade stigar från Jallatrappan till människorna som det handlar om idag. Jag får tacka också för den rapporten som har kommit. Det var bara check, check, check när jag läste den. Jag kände igen väldigt mycket, och de här olika insatser som kan göras håller jag också i stora drag med dem. Jallatrappan är alltså ett arbetsintegrerande socialt företag som finns i Malmö. Och det är till för samhällsvinsten, och inte, det finns inga privata vinster här, utan det är samhällsvinsten. Hur jag än trycker så kommer ingenting fram. Jag kan inte trycka hålla. Ja, då gör jag det. Så. Ja. Vi tar den istället, den är bättre. Och mycket riktigt, som sades här när jag kom i morse, det startar som ett europeiskt socialfondsprojekt och har nu funnits i 11 år. Och det var ju tack vare det projektet som möjliggjorde att vi kunde etablera oss efter ett par år under själva projektet. Så det är oerhört viktigt. Rent organisatoriskt så är det en ideell organisation med näringsverksamhet. Så vi är momspliktiga. Men det som är viktigt här, det är att allt som kommer in går också ut i form av att vi återinvesterar allting i att kunna anställa fler människor och fler kvinnor. Detta är vad som har hänt under de här 11 åren, för att dra det snabbt. Vi började med 6 anställda, 3 på 50% och 3 på 25%. Idag är vi 50 anställda, alla tillsvidareanställda, alla avtalsenliga löner. Och då skulle jag vilja säga det med tanke på att vi verkar i ett område. Idag är vi faktiskt på 7 olika ställen i Malmö. Men det är ändå ett område där det finns ganska stor svart ekonomi. Och också i branscher med svart ekonomi. Och då gäller det ändå liksom att vara... så vi dumpar inga priser eller så. Det där är vår tillväxt som står där. Och sen har vi idag, vi började ner i en källare. Idag har vi verksamheter på 7 olika platser i Malmö. Och vi har, och det är det absolut viktigaste, och det är det jag ska prata mest om sen, det är att vi har ett idébort offentligt partnerskap med Malmö stad som är helt avgörande och som är så fruktansvärt viktigt, och som jag liksom bara, jag vet inte vad jag ska säga, men det är det viktigaste som hänt i den idéburna sektorns verksamhet och arbetsintegrerande sociala företag, och som vi måste stå upp för. Och här får det inte vara en massa rädslor och tyckande och osäkerhet och så, därför att det finns juridisk täckning för det. Och från Bryssel och till Sverige och så. Så var inte rädd för det, utan gå in i det. Vi har också avtal med Arbetsförmedlingen. Fram tills nu har vi då haft... projektpengar, och sen har vi många stora och viktiga avtal med de stora giganterna på arbetsmarknaden och företagarvärlden. IKEA har vi haft sedan 8-9 år tillbaka, och vi har Skanska, och vi har åtminstone 4-5 olika fastighetsbolag i Malmö som vi också har avtal med. Vi har också vunnit lite offentliga upphandlingar. Nu senast en reserverad upphandling, här kommer vi till en av de här verktygen vi kan använda oss av, i Malmö stad för 15 förvaltningar när det gäller mat. Så kom pandemin och så gick det inte så bra, men nu kör vi igång igen. Och det är bara så, det var någon som nämnde det här, att det är inget nytt under stjärnorna. Det vill säga, de utmaningar som finns i Stockholm, finns i Malmö, finns i Borlänge, finns i Jönköping, finns i Paris, finns överallt. Och vi arbetar också internationellt med alla trappan. Så vi har också ett internationellt samarbete med Spanien, Nederländerna och Italien i Women for Integration. Och vi kan se att det är samma sak. Så om man då kommer på någonting som fungerar för just denna målgruppen som vi pratar om idag, så är det ju oerhört viktigt att vi kan sprida det. Var och en gör ändå sin egen, som säga, sitt eget arbete utifrån den kontexten. Men vi har tack vare Tillväxtverkets pengar fått möjligheter att kunna arbeta med mentorskapsavtal som vi har. Med att sprida Jalla-konceptet till Jönköping, Rinkeby, Borlänge, Mellerud, Hjällbo. Just nu arbetar jag mycket med Boden. Här har vi 2 stycken böcker som vi har gjort. Och Eskil, du är en snäll människa. Du kan väl bara visa upp den boken som ligger där, för jag glömt den med. Den här boken, det är också både en handbok och inspirationsbok. Från ax till limpa. Hur vi har gått tillväga. Och den har sålts till över 100 kommuner. Och alla de kommunerna har varit på studiebesök hos oss. Och vill starta något liknande. Inte alltid, de har ju genom mentorskapsavtal med oss. Men då hittar man på sitt eget och inspireras av detta. Ja, jag behöver inte dryfta så mycket om vad det är för vilka människor som arbetar på Jallatrappan. Det är exakt den här målgruppen som vi har pratat om hela tiden. Och jag skulle vilja kunna tillägga här, därutöver det som ni kan läsa där. Det är ju också, som jag skulle vilja lägga till, att vi har ju... Alltså, kvinnorna här har kommit till Sverige som anhöriginvandrare framför allt, precis som din rapport säger, men också flyktingar. Och man lever också och har kommit med väldigt tomt i bagaget. De saknar yrkeserfarenheter, saknar utbildningar, väldigt låg utbildningsnivå. Så att, och de kanske har några barn med sig också, som du säger, och sen blir det många direkt efter. Detta innebär att man känner att har man till exempel 1-2 års utbildning i skola och sen kom kriget eller någonting annat, eller man blev gift, någon kom ner och hämtade mig i någonstans i Irak, och då innebär det att man upplever att ja, men ska jag gå hela denna vandringen, hela vägen, först 9 år och sen nästa och så gymnasium, så det känns oändligt och självkänslan är i botten. Så vi har hittat andra saker, andra metoder för att kunna lyfta dessa kvinnor. Och idag är vi ett 20-tal nationaliteter. Och jag ska säga så här, i dessa tider av olika konflikter, vi har aldrig någonsin haft en enda konflikt som baserar sig på etnicitet eller religion. Därför att vi fokuserar helt och hållet till vad vi äger, vad vi driver, vad vi har tillsammans. Vi bryr oss inte om var man kommer ifrån, vilken hudfärg man har, vilka kläder man har, utan vi är här och nu, vi bär alla trappan tillsammans som ett kvinnokooperativ och vi går framåt, och det är ett gemensamt. Så det handlar inte bara om faktiskt att vi skapar våra egna arbetstillfällen, utan det handlar också om, det är en demokratifråga. Här är våra verksamheter. Idag har vi 3 olika lunchserveringar i staden Malmö. Vi har ett naturligtvis på von Rosens väg i Rosengård där vi har vårt hjärta. Men vi har också, genom att politiken i sina marknadsanvisningar kan ställa krav, sociala klausulkrav, som säger att om ni vill bygga i den fina delen av Malmö, Västra Hamnen, så måste ni öppna upp för ett arbetsintegrerande socialt företag. Och vi fick frågan. 4 år förhandlade jag med Skanska, och det resulterade i en liten matservering där. Och egentligen var vi inte så mycket inne för den här matserveringen, för det kan vara lite osäkert. Men vi vet ju att Skanska är ett stort företag, och vi vet att de har arbetsbodar och de har dittan och dattan. Så nu får vi mycket snart, vi har redan arbetat då i deras arbetsbodar och städar där, och kommer kunna få ett ramavtal inom det snaraste. Samma sak med Trianon, en annan fastighetsägare i Malmö. Vi är på Lindängen, och det kanske inte är det som är det absolut avgörande, utan det är: vad gör vi i Lindängen för övrigt? Därför att alla idag, och nu har vi haft 11 år på nacken, och vi har alltid stått för rättvisa, återbruk, alla de 3 viktiga hållbarhetsprinciperna, ekonomisk, miljö och social. Och nu så går poletten ner, och nu behöver man ha och visa upp ett socialt ansvarstagande om man ska få bygga eller någonting annat. Och då letar man, och vad hittar man? Ja, då hittar man oss eller någon annan. Så just nu är vi väldigt eftertraktade av de stora giganterna på arbetsmarknaden inom industrin och företagsamheten. Och de skryter jättemycket om att de har liksom samarbetsavtal med oss, IKEA och Skanska och så vidare. Jag filmar om oss och skickar ut till alla sina avdelningar och så. Ja, det kan vi köpa, bara vi får en bra deal. Och vår deal är alltid att se till vad som är möjligt, och vi vet vårt värde. Vi vet vårt värde. Vi har 25 städuppdrag i Malmö idag, olika kontor, shoppingcenter, skolor och lite annat. Vi har också försäljning av böcker som vi har tagit fram. En bok just hur vi ska samverka med både det privata och offentliga. Jag har något ex med mig här som om någon vill ha det. Och sen tar vi emot studiebesök. Sen måste jag nämna här våra olika utbildningsprojekt. Och där är Jalla lotsar det senaste i raden. Och det var ju faktiskt med tanke på här vi pratade om förskolan. För det är ju, ja, det stämmer väldigt väl den här bilden att kvinnorna lever ju ofta ett väldigt patriarkalt familjesituation. Och det innebär ju också att man är hemma. Och har man dessutom ingen utbildning, man är hemma och isolerad, så har vi, så visade det sig att förskoleförvaltningen i Malmö upptäckte att över 1000 barn i Malmö aldrig någonsin nås till öppna förskolan eller förskolan. Men de hade heller ingen personal som kunde, som hade de upptrampade stigarna till dessa kvinnor. Och där finns i alla trappen. Därför samarbetar man med civilsamhället. Därför samarbetar man med ett arbetsintegrerande socialt företag. Så nu jobbar våra 5 Jallalotsar som nu är finansierade av Lunds missionssällskap. Alltså vi söker pengar överallt. Tyvärr är det så. Vi skulle vilja mycket hellre ha gedigna, fasta, bra överenskommelser med det offentliga. Eftersom vi är också till för medborgarnas bästa och samhällsnyttan. Och Delmos som inte längre tydligen ska finnas. Och ska vi se här, vad är det mer? Ja, kyrkan då. Och så förskoleförvaltningen också med i den. Och de är ute och verkar och arbetar gentemot föreningar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, trappuppgångar, öppna förskolorna, rullande hjul och allt vad det är. Och skapar de här relationerna till kvinnorna som gör att man får in barnen i öppna förskolorna. Man går dit första gången för man känner sig inte särskilt välkommen. Det är mest, alltså deras grupp är inte så representerad på de öppna förskolorna. Utan då kommer de med våra Jallalotsar så finns de där. Och på det viset så får de, nås de av den informationen som alla talar om, så nås de av information, de nås av den kunskapen som Arbetsförmedlingen kan liksom ha hjälp för dem och så vidare. Men nu får vi se här om Lunds missionssällskap släpper till igen. För nu måste vi ha ny finansiering eftersom Delmos lägger ner. Och det jag skulle vilja prata om nu, det är då Jallas väg till arbete. För nu pratar vi om denna gruppen. Och hur arbetar vi då med Jallas väg till arbete? Jallas väg till arbete är en treenighet. Där finns en tredjedel finansieras av Jallatrappan. Och vi har vår metod, vår pedagogik, vårt know-how, våra handledare som har gått samma väg. Vi har, det är en tredjedel, en annan tredjedel från Arbetsförmedlingen genom projektpengar som vi nu inte har fått reda på om det är möjligt eller inte i fortsättningen efter jul. Och sen så en tredjedel IOP från Malmö stad. Och det handlar om att bygga relationer, det handlar om att titta på gemensamma erfarenheter, fokusera på det som är gemensamt, vara tydlig med vilka krav vi ställer. För här är ingen Sörgården, här är ingenting liksom att komma in och det är lite mysigt och pysigt. Nej, det är stenhårda krav på och det är väldigt arbetsmarknadsinriktat det vi jobbar med, men på vårt sätt. Och då gäller det att hitta motivation hos dem själva, för det är inte vi som ger dem den utan den finns där någonstans. Och då är det, och vi har inte haft några ekonomiska incitament för att göra, för att kvinnorna ska göra detta, utan man har försörjningsstöd och föräldrabidrag och så vidare. Utan här handlar det om att få vara en del av något större, att få lämna hopplösheten och att få en arbetsgemenskap. Och sen kommer det viktigaste som vi gör. Det är nämligen så att här har kvinnor i generation efter generation haft en bild av vad kvinnans roll är i samhället. Man är hemma, man tar hand om familj och barn. Hela det mindsetet måste vi ändra på. Och det gör vi på vårt sätt. Att man successivt med små, små medel, ständig uppbackning och man ständigt gör små framsteg kan uppleva sig själv att få en yrkesidentitet. Det är much more än Armstrongs resa till månen. Därför att det här är något som när man väl har nått dit där, ja men då kan alla andra insatser komma. Men det är den insatsen som måste vara den första, att man själv ser sig i en sådan roll trots att man saknar så mycket. Och då har vi våra anställda, 50 stycken som har gjort samma resa. Nu de handledare som man har den här dubbla kompetensen att man är tvåspråkig. Samtidigt så kan man själva yrket att laga mat eller städa eller sy. Och det här skulle jag vilja säga att vi kommer in, vi ger dem en en tydlig och klar bild av halva dagen så är det teori. Teori och som då är kring arbetskultur, arbetsmarknadskunskap. Vad är det att ha ett arbete om man aldrig har haft det? Och sen andra dagen så kopplar vi det till ett praktiskt arbete. Så då är man ute i våra verksamheter tillsammans med våra handledare. Och på det viset så bygger man en kunskap och en kompetens utifrån var man står. Och så bygger man på den med professionella. Och det är väldigt viktigt att man hela tiden, och det är ju mycket learning by doing naturligtvis, för man är inte van vid instruktioner, utan vi har en särskild metodik och pedagogik som vi jobbar stenhårt med hela tiden och som är framgångsrik. Här är ett sånt exempel på, vi går från arbete, eller från det teoretiska till det praktiska varje dag, halva dagen det ena, halva dagen det andra. Ja, det kan jag fråga förbi. Och det här är liksom det som händer. Man har varit anonym, ensam, isolerad och man märks nu det offentliga. Ingen av dem hade röstat, ingen var inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är det första vi gör, vi tar dem i handen, går till Arbetsförmedlingen, de röstar. Men det är den sociala hållbarheten. Vad betyder det med en mamma som är stark, tror på sig själv, har ett egen värde och som kan stå upp för vad som är rätt och fel i samhället? Det är otroligt mycket värt än någon som inte har den känslan. Och det är också en demokratifråga, för det här är ett kvinnokooperativ, så det innebär att vi också är delaktiga i alla besluten. Tack så mycket!
Tack så hemskt mycket. Jag är väldigt ledsen att avbryta, för det var superintressant, verkligen. Ja, vi behöver ett till seminarium för det här, helt tydligt. Men nu ska vi istället lämna ordet till Hanna Sellemark som är projektledare på SKR som har jobbat just med det här med öppna förskolan. Varsågod.
Tack, står jag lagom nära nu? Har den där slutat att funka? Eventuellt. Ja. Men tack för inbjudan och tack för jätteintressanta dragningar så här långt. Vilket bra program. Jag tänkte berätta om en överenskommelse som SKR hade med regeringen under åren 2018-2020. Och den överenskommelsen innebar att SKR skulle undersöka helt enkelt öppna förskolans betydelse för att främja utrikesfödda kvinnors etablering i arbete och samhällsliv. Men också vilken betydelse den kunde ha för att öka deltagandet i förskolan till barn, för barn med utrikesfödda föräldrar. Och det här arbetet har omfattat att kartlägga hur det ser ut i landet, men också att sprida tips och erfarenheter och kunskap på det vi har lärt oss då till kommuner i landet. Och jag tänkte börja med att visa några korta bilder från en enkätundersökning som vi gjorde som en del i kartläggningen. En hösten 2018 och en hösten 2020. Den här kartbilden visar antalet kommuner som har svarat ja på frågan om de erbjuder riktade insatser till utrikesfödda föräldrar på öppna förskolan. Och då är det 105 kommuner som har svarat ja 2018 och 122 2020. Och som referensram kan man säga att 200 kommuner, ungefär lite drygt enligt Skolverkets statistik, erbjuder öppen förskola i kommunal regi i landet. Det är ju frivilligt för kommunen att erbjuda. Och så ser ni också lite hur fördelningen ser ut. De som svarade att de erbjöd riktade insatser fick följdfrågan med vilken målsättning som de erbjöd insatserna. Och här ser ni hur svaren fördelar sig över det. Och då ska man ha med sig att 2020 är det ju 122 svarande och 2018 är det 105. Så det är fler i den här, det är flera i stapeln för 2020. Och här ser vi då att samhällsorientering och språkutveckling är viktiga målsättningar, precis som att främja hälsa och egenmakt och också deltagande i förskolan. Och också att främja deltagande i arbetskraften förekommer, men i något mindre utsträckning än de övriga. Sen ställde vi en fråga kring samverkan och här ser ni vilka öppna förskolan eller kommuner uppger att de samverkar med. I familjecentralen finns två viktiga aktörer och det är barn- och mödrahälsovården som har visat sig vara väldigt viktiga när det handlar om att söka upp målgruppen och lotsa den till öppna förskolan. Här finns ett stort förtroendekapital som man kan använda och som verkligen används. Sen samverkar man också med socialtjänst, förskola, SFI och civilsamhällesaktörer i stor utsträckning som till exempel religiösa samfund och ideella organisationer och studieförbund. Sen har vi också, utöver den här enkätundersökningen så har vi också gjort ett stort antal studiebesök i landet. I Malmö till exempel. I ett 40-tal kommuner. Och nu tänkte jag ge lite våran samlade bild av hela våran kartläggning där de här mötena och de här besöken är en jättestor del. Vi ser att öppna förskolan är en lämplig arena att möta den här målgruppen på. Och en anledning det är att den når brett. Lite som du Elin var inne på, att etableringen når inte alla kvinnor, erbjuds inte till alla. Och hit kommer även de som står längre från samhället och som riskerar isolering. Men vi kan möta dem på öppna förskolan. Så det är låga trösklar in i och med att den också är frivillig att delta, att besöka. Sen är det också en mötesplats som redan finns i 200 kommuner. Den finns, den är till för föräldralediga med sina barn. Den är bemannad med medarbetare som har kunskap, som har erfarenhet, som har etablerade nätverk, vana att jobba, behovsstyrt och individanpassat. Och sen är det också den här möjligheten som att erbjuda både riktade insatser mot just målgruppen utrikesfödda med generella insatser som riktar sig till alla föräldrar som då främjar möten mellan då svenskfödda och utrikesfödda föräldrar och får till den typen av nätverk. Sen att det är en mötesplats för både föräldrar och barn gör ju också att den potentiellt kan vara en väldigt viktig brygga och naturlig brygga in till förskolan. Jag tänkte bara fördjupa mig lite mer i vad det är för insatser som erbjuds. Vi har det är en palett, det är jättemycket insatser som erbjuds på öppna förskolan naturligtvis. Vi har delat in dem i fyra kategorier. Och det man kan säga om de här kategorierna är att de allihopa har stöd i vad forskning och studier säger faktiskt är effektivt för att främja etablering i ett nytt samhälle. Och då har vi språkstöd, språkundervisning som en del. Och här ser vi att det finns många varianter. Det är vanligt att samverka med SFI, men det är också vanligt att förskollärare på öppna förskolan har egen språkundervisning. Det som är viktigt här det är insikten som finns att språk lär man sig på så många olika sätt. Och man kanske lockas till öppna förskolan för att man vill ha undervisningen av SFI-lärare. Men genom smart planering och schemaläggning av andra aktiviteter, som till exempel en sångstund och sen en fikapaus efter det, så främjar man att föräldrarna som kommer dit också kan stanna kvar och delta i fler aktiviteter och alltså lära sig svenska fortare. Vi har också att främja deltagande i förskolan som en målsättning och en typ av insats. Och här handlar det mycket om information. Att informera om vad den svenska förskolan är. Det är inte självklart för föräldrar som kommer utanför Sverige. Och framförallt inte Europa. Vad det innebär för barnen. Att det är en skolform. Att det är första steget faktiskt i vårt utbildningssystem för barnen. Det handlar också om konkret hjälp. Var finns blanketterna och hur fyller jag i dem? Var ligger förskolorna? Besöka förskolorna. Och också information om vårt svenska välfärdssystem kan också vara väldigt motiverande att förstå hur det är uppbyggt och hur vi alla bidrar till vår gemensamma välfärd genom att arbeta, genom att betala skatt. Och då kan förskolan möjliggöra det också. Och sen har vi också då insatser för att mer direkt närma sig arbetsmarknaden som vi inte har mötts av lika mycket som de andra. Men å andra sidan kan man säga att de här tre andra spåren är ju otroligt viktiga pusselbitar i vägen mot arbetsmarknaden så småningom. Jag hoppade hälsa och egen makt. Jag tar den faktiskt också. För den är viktig också. Den handlar ju om att få kunskap och stöd för att förstå vilka möjligheter man har att styra över sitt eget liv. Och här ingår såklart samhällsorientering, både i det stora och det lilla. Både att förstå lagar och regler i vårt samhälle, myndigheter. Men också, hur ser det ut i mitt närsamhälle? Vad finns det för service att ta del av där och hur får jag tillgång till den? Det handlar om hälsa, både fysiskt och psykiskt mående naturligtvis. Att ta hand om sig själv och sin kropp och sitt mående. Det finns en stor kreativitet här. Som ett exempel kan jag nämna en öppen förskola som på önskemål av föräldrarna anordnade en cykelskola. Det är bra att lära sig cykla. Det leder till ökat handlingsutrymme och större frihet. Men vad det också ledde till var att fler av de här kvinnorna efter cykelskolan kunde få jobb inom hemtjänsten. För där krävdes en cykel för att kunna ta sig runt och få ett sånt jobb. Och det var inte alls avsikten med insatsen. Men så kan det bli. Och sen har vi då arbetsmarknaden. Som sagt, en lite mindre del, men de andra pusselbitarna är väldigt viktiga steg. Här förekommer till exempel att man samverkar med arbetsmarknadsenheten i kommunen. Man erbjuder särskild yrkessvenska. Man erbjuder studie- och yrkesvägledning till exempel. Så, för att summera det jag har sagt nu så är öppna förskolan en plats som både når brett och kan erbjuda brett. Och vi vet ju också, som Elin också var inne på, att målgruppen är stor. Det är många kvinnor som kommer hit och som inleder sin första tid, sina första år, eller någon period av sina första år med att vara föräldraledig. Och det gör ju också öppna förskolan till en naturlig mötesplats. Och vi ser också att öppna förskolan jobbar smart och man fyller glapp som inga andra aktörer faktiskt har ansvar för när det gäller de här individerna under den här perioden. Och det här är ju ett arbete som vi har sett nu när vi har jobbat med det. Men kommunerna, många kommuner har ju sett det här för länge sedan. Men de har jobbat helt utanför strålkastarljuset. Så vi tycker att den här överenskommelsen har varit jättebra för att kunna synliggöra allt det arbete som faktiskt pågår. Och har gjort under ganska lång tid. Men frivilligheten som öppna förskolan innebär, både för kommunen att erbjuda och också för besökarna att delta på, är både en framgångsfaktor och en utmaning. Det är sänkta trösklar leder till att fler kan lockas dit. Men det är också en sårbarhet när det gäller den ekonomiska finansieringen till exempel. Och att man inte alltid kan garantera långsiktighet i insatser som man tycker fungerar bra. Och det har också påverkan på hur man kan aggregera effekter av de här insatserna. Det är lätt att se framgångssagor på individnivå. Men för andra människor än de som jobbar i eller nära de här verksamheterna så blir det svårt att aggregera och synliggöra effekterna av öppna förskolans insatser. Så vi tycker också, det lyfter i vår slutrapport till regeringen, att etableringsprogrammet, att flexiblare ramar i etableringsprogrammet skulle kunna vara en åtgärd för att möjliggöra för fler kvinnor att få möjlighet att slutföra etableringsprogrammet trots då att man är föräldraledig. Men öppna förskolan kan under den här perioden antingen bidra med att förbereda inför kommande etableringsinsatser eller motverka kunskapstappen eller minska kunskapstappen under den perioden man inte kan delta i etableringsinsatser. Så den fyller en viktig roll. Jag tänkte att jag skulle sluta prata där för jag vill visa en film. Jag tänkte att jag skulle ta med er till en öppen förskola så att ni får se hur man kan jobba. Och det här är alltså en av många öppna förskolor i landet som jobbar på det här sättet. Och jag vill också säga att jag i dokumentationen har lagt många länkar till lärande exempel, till filmer, till kunskapsunderlag, till våra nu slutrapport till regeringen till exempel. Att ta del av för den som är intresserad. Men nu hoppas jag vi hinner titta på filmen också.
Mia Stavling och jobbar som koordinator för öppna förskolorna i Enskede, Årsta, Vantör stadsdelsförvaltning här i Stockholm. En grupp som vi verkligen brinner för här på öppna förskolan är ju kvinnor. som kommer från andra länder och som ofta blir isolerade här i Sverige. För att ofta är det ju mannen som jobbar och drar in pengar till familjen. Det kan vara nyanlända kvinnor, det kan vara hitgifta kvinnor eller kvinnor som har kommit hit av en annan anledning. De blir väldigt ensamma. De är hemma med sina små barn, träffar kanske inte andra personer runt omkring, har ett väldigt litet kontaktnät. Och lyckas vi få hit dem, då har vi vunnit jättemycket. För att där tror vi att integrationen brister enormt. De behöver komma ut och få nätverk, lära sig svenska, få en tro på att man kan få ett jobb och också därmed bli bra förebilder för sina barn.
Nu ska vi åka till Riksidrottsmuseet. Ni ska få prova lite aktiviteter. Härligt!
Härligt!
Bra! Härligt. Då är vi samlade.
Okej.
Brukar du träna då?
Ibland,
innan hon kom. Innan hon kom.
Nej, är det tiden eller?
Ja, tiden.
Ja,
det finns ingen som sitter med henne.
Men det är synd bara att många slutar träna när de får barn.
Vi erbjuder olika sorters insatser här på öppna förskolan eftersom människor har ju olika behov. En del kanske kan prata hyfsat svenska, men behöver träffa en syv för att komma vidare med sin utbildning och med att skaffa sig ett jobb. Andra har redan kanske studier och jobb klart, men jobbar kanske med ett sånt jobb att man inte tränar svenskan så mycket och behöver då ha svenskan.
Hej allihopa, välkomna till vår veckoträff här i Rågsved öppna förskola. Idag kommer vi att prata om högtider och traditioner. Hur firar vi? Ja. Och varför firar vi i vår familj?
Vi har många i familjen som är ingifta.
De här människorna som kommer hit kommer mycket snabbare in i samhället, kommer lära sig svenska mycket fortare. Barnen kommer gå mycket bättre. När de startar förskola så kan de redan lite svenska. Det är ett sammanhang, här får man ett sammanhang. Man träffar andra föräldrar, barnen får ett socialt sammanhang. Allt sånt som man behöver för att känna sig hemma här.
Okej, hängde ni med?
Ja.
Vi ska in till idrottsmuseet
och vi ska gå och träna nu.
Vad skulle det kosta om vi inte gjorde det här? Så satsa på öppna förskolan, för det är där som framtiden börjar.
Nu skulle jag vilja bjuda upp på scenen en del av de som har varit deltagare redan och en del nya. Så Elin och Lars och Kristina, men också Peter Wikström och Karin Perls. Och jag vill börja med att ge ordet till de nya deltagarna som vi inte har hört ifrån här än. Och då vill jag börja med Karin Perls som är utredare på SKR om de här frågorna. Så du får jättegärna berätta lite om vad du gör och din infallsvinkel på de här frågorna innan vi går över till Peter. Men vi börjar med dig i någon minut.
Okej, tack. Mm. Ja, jag jobbar som sagt på SKR. Jag jobbar som utredare mycket kring då integrationsfrågor och kring nyanländas mottagande och etablering. Tack så mycket för rapporten, Elin. Den är som sagt var fullproppad med information. Jag tror att det är en sån här rapport man kommer återkomma till. Både vad gäller de här statistiken och det ni har hittat där, men också är det ju en fantastisk sammanfattning av pågående studier och tidigare forskning och så vidare. Jag tycker det är så bra att du också har lyft, och jag tror att du också gjorde det, Eskil, att det går ju faktiskt, vi ska påminnas också om att det går bra i Sverige jämfört med många andra europeiska länder. Men självklart ska det gå, ska vi fokusera på att det blir ännu bättre. Och det är ju väldigt många intressanta rekommendationer och förslag i den här rapporten. Om jag bara får jag bara kommentera det lite grann som vi sa innan. Att, alltså, dels så Dels noterade jag först här på morgonen det här med visst var det försörjning med fördröjning som rapporten heter. Det hade inte jag sett innan. Och då skulle jag genast, då kommer jag att tänka på också att vet ni att det kan ta upp till 6 månader för nyanlända att få ett personnummer i Sverige. Och bara den här tiden gör ju att det tar tid att skriva in sig på Arbetsförmedlingen, det är svårt att få vård och komma i kontakt med olika myndigheter och så vidare. Så tänkte jag också då på att apropå det här med att hitta människor, för då hittar man inte heller de här kvinnorna som man ska bjuda in till SFI och samhällsorientering och så vidare förrän en tid senare. Så det är någonting ytterligare att ta tag i. Men så skulle jag också bara vilja kommentera att vi behöver också prata om... Det är jätteviktigt att vi når fler kvinnor med etableringsinsatser, men vi måste också prata om innehållet i etableringsinsatserna. Vi nämner ju här att vi hade den här etableringsreformen 2010. Det var ett väldigt ambitiöst program för nyanlända flyktingar. Jag läste en av de här studierna som du refererade till, Elin, att man la ju faktiskt 25% mer resurser i etableringen. Det skulle vara 25-30 nyanlända per handläggare, alla skulle ha en egen lots och så vidare. Så där ser det inte riktigt ut idag. Så vi måste också prata om hur ska etableringen för de nyanlända som nu är i programmet och kanske en ytterligare målgrupp också se ut. Och där tycker jag att det är så spännande också att höra Jallatrappan och öppna förskolan. Jag var på studiebesök i Welcome House i Stockholms stad igår, ett nyöppnat. Alltså där man just också har... Man har den här kontinuiteten med handläggare, man har olika professioner. I Stockholm så erbjuder de, man kan få bli coachad till föreningsliv, man kan få mentorskap, man kan få studieyrkesvägledning och allting är liksom samlat under ett och samma tak. Statens servicecenter var där också. Alltså mer sånt tror jag vi behöver hitta som har det här helhetsperspektivet som ni också beskrev så bra. Så. Tack
så mycket. Då vill jag ge ordet till Peter Wikström som är analyschef eller chef för analysavdelningen på Jämställdhetsmyndigheten.
Bra, tack så mycket och tack så hemskt mycket för inbjudan till det här och ett jättebra och spännande seminarium. Det här och som bygger på en väldigt intressant rapport och en väldigt innehållsrik rapport som lyfter ett viktigt jämställdhetsproblem av strukturell karaktär. Och vi ser ju också i rapporten här många intressanta resultat som belyser att det finns ju ett bestående problem kring utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och vi behöver ett långsiktigt arbete med det här. Och det är något som vi också arbetar med utifrån vårt arbete kring ekonomisk jämställdhet som vi ser det här som en viktig del. Dessutom så kan man säga att det här problemet påverkar och kanske viss mån förvärras av utvecklingen under pandemin här. Det vill säga att den har ju drabbat svaga grupper på arbetsmarknaden och det här är ju en sådan grupp också. Och även om du nu kan se en viss återhämtning här så är det också viktigt att följa utvecklingen här och se vad som kan bli bestående effekter av pandemins påverkan på arbetsmarknaden så att rätt åtgärder kan vidtas. Vi tror ju också att det här är viktigt med det helhetsperspektivet på den här gruppen och att vi också inkluderar de kvinnor som av olika anledningar inte omfattas eller nås av de insatser som samhället kan ge. Och här är det särskilt viktigt då, som också tas upp i rapporten här, kring anhöriginvandringen. Att en grupp som tidigare har varit relativt osynliggjord och att det är viktigt att man når ut till dem och till andra delar och då inkluderas för tidiga insatser. För vi tror att det är också väldigt viktigt här med det inte får ta för lång tid utan tidsaspekten är väldigt viktig här att man kommer i kontakt och får möjlighet att ta del av insatser i tidigt skede. Sen tycker jag också det här problemet och som också de rekommendationer som lyfts fram i rapporten illustrerar också att den här typen av jämställdhetsproblem inte kan ses i isolation utan ofta kopplingar till andra områden, andra jämställdhetsproblem. Och här finns en tydlig koppling då till utbildningsfrågan, där med jämställd utbildning blir viktig i det här sammanhanget. Att även kvinnor kan ta del av de utbildningsinsatser som ges. Men också det här med familjeförhållanden och fördelning av det obetalda hemarbetet och tillgång till barnomsorg och så vidare. För att både de här delarna skapar förutsättningar för ett arbetskraftsdeltagande. Så det gäller att ha det här helhetsperspektivet också med sig. Jag ska lyfta upp två delar här som jag tror är viktiga att diskutera mer och som också varit uppe i diskussionen här. Och den första här är just samverkansfrågan. att det är viktigt här med samverkan för att få det här helhetsperspektivet. Det finns med, inte så väldigt tydligt i rapporten här, men det finns ju med, kommit fram här i diskussionen. Och då är det inte bara hur myndigheter kan samverka, utan det handlar också om att få med andra aktörer. Vi har hört om civilsamhällets roll, det här med Jalla trappan, som är ett väldigt fint exempel på hur man kan jobba. Så jag tror att civilsamhället här har en viktig roll att spela. Men också andra aktörer här, inte minst kanske näringslivet och arbetsgivare också är viktiga här för att kunna nå ut och kanske få praktikplatser och liknande. Den här samverkansstrukturen tror jag är viktig också, att det finns en långsiktighet här eftersom det är ett långsiktigt problem att jobba med. Så att det inte får de här nackdelarna att det blir allt för stort inslag av projekt och projektifiering. Och i det här sammanhanget tror jag att vi ska kunna lyfta fram en struktur som vi i alla fall tror skulle kunna ha en potential i det här sammanhanget, och det är de här samordningsförbunden som samlar, de regionala samordningsförbunden som samlar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, regioner och kommuner. Att de här skulle kunna vara en struktur som skulle också kunna hjälpa till kring den här frågan, om man ser över hur de kan bidra med regelverket och så vidare. Och det är att få det här helhetsperspektivet och skapa en flexibilitet och en regional och lokal förankring i det här arbetet. Det andra skulle lyfta fram som också varit uppe här, det är också behovet av fortsatt kunskapsbyggande på det här området. Att vi behöver veta mer om den här gruppen. I den här rapporten som är väldigt gedigen och förtjänstfull kvantitativ analys, vi tror att den behöver kompletteras med mer av kvalitativ kunskap för att få en mer förståelse för att förklara vad svårigheterna är för den här gruppen. Sen behövs det inte minst då uppföljning och utvärdering av de insatser som görs för att man ska kunna skruva på maskineriet här då för att få det hela att fungera. Inte minst gäller det kanske det här med incitamentstrukturer och sånt, så att de fungerar på avsett sätt så de inte får de här oavsedda bieffekterna. Så att det är något som jag tror vi behöver diskutera med, just samverkan och behovet av fortsatt kunskap.
Tack så mycket. Tack båda två. Jag tänkte lämna över ordet till dig, Elin. Vad säger du efter att ha hört alla de här kommentarerna på din rapport och andra inspelen? Har du någon, är det någonting du tar med dig som du, eller snarare, vad skulle du skriva i din nästa rapport om det här ämnet?
Ja, jag får tacka Eskil för bra kommentarer apropå statistik. Finns det brister i? Och statistik säger ju aldrig allting. Så just därför är det ju så bra att också, hur jobbar ni i praktiken på Jallatrappan, att de delarna kommer in. Det är viktigt. Sen är det ju, känner jag att man behöver få bättre koll på vissa delar som ju inte finns i statistiken. Till exempel sådana saker som yrkeserfarenhet. Det säger väldigt mycket. Men det förutsätter ju en bra kartläggning då inledningsvis, så man fångar upp kompetensen. Inte bara den formella kompetensen, utbildningsnivå. För det är ju så, de kvinnor som kommer kanske inte har yrkesarbetat. Och de kanske inte har så lång utbildningsbakgrund, men de har en kompetens. Och den behöver man synliggöra. Så att den typen av delar behöver fortsätta bli bättre. Kartläggningen av kompetensen så att man kan ge rätt stöd till rätt person. Och där visar ju studierna då att kartläggningen av kvinnors informella kompetens är bra mycket sämre än av mäns informella kompetens. Det är enkelt att konstatera att det är en kvinna från ett land som få kvinnor jobbar, hon har barn. Ja, men då kan hon ingenting. Hon kan jättemycket. Och det bör man fånga upp tidigare. Det är jätteskönt att höra om Jallatrappan. Hjälper många kvinnor, men den hjälpen borde ha kommit tidigare. Många har ju varit i Sverige i 20 år innan de får chansen att få sin kompetens synliggjord och självkänslan kan komma tillbaka, att man faktiskt har en roll och man kan något och man kan bidra. Så att, ja.
Ja, vad bra. Tack. Jag
tänkte lämna över till dig, Lars, och fråga lite just om det. Du nämnde ju själv att mycket av de utbildningsinsatser som ni har är riktade till typiska mansyrken och så. Hur ska man se på det här? Och jag tänker också faktiskt bakåt i historien. Det är på 70-talet när kvinnor började jobba i stor utsträckning i Sverige. Och det var på ett sätt så kan man väl kanske göra paralleller till den situationen. Möjligtvis.
Ja, det kan man kanske göra. Men skälet till att vårt utbildningsutbud är arbetsmarknadsutbildningar, som vi får komma ihåg, även om nu vi pratar om 10-12 000 platser i genomsnitt under ett år, är en ganska liten del av hela utbildningsutbudet då, så är det också relaterat till hur utbildningsutbudet ser ut då. Det är därför det är inte bara kommunerna som behöver samarbeta med oss utifrån det kommunala perspektivet. Det är jätteviktigt att vi får en bra samverkan med inte minst med kommunerna som utbildningsanordnare. Precis det som Roger är inne på om liksom arbetsmarknadsaspekter på utbildningen också. Att det planeras utbildning som vänder sig både till kvinnor och män i den ordinarie utbildningssystemet. Vi ser också jättestora behov av grundläggande utbildning idag. Vi är väldigt nöjda med satsningarna på arbetsmarknadsutbildningarna, men väldigt många av dem som vi pratar om idag, de har inte förutsättningar att varken gå en arbetsmarknadsutbildning hos oss eller gå en yrkesutbildning i den kommunala sektorn, för att man har inte förkunskapen. Sen är det ju som Kristina säger också, det finns ju en del som också ser att det här är en oöverstigligt hinder med en så lång utbildningsnivå. Där behöver ju både vi och andra också fundera över hur vi liksom bredda perspektivet, inte låsa fast oss i den könssegregerade arbetsmarknaden, och hjälper både oss själva och andra att tänka på nya möjligheter. Så att det där i alla trappan kan vara en väg, men det kanske ska vara så att även om den här fantastiska syverkstaden som jag har varit besökt i er verksamhet då är jättebra, så kanske man ska tänka på annat än en sömnadsverkstad också, för att även nå den här målgruppen.
Jo, man kan lätt få uppfattningen att Jallatrappan då skulle vara en effektiv genväg in till arbetsmarknaden, och att man kan göra det på flera sätt. Kristin, vad är de största utmaningarna här att liksom skala upp en sån verksamhet?
Det är en genväg och det är en språngbräda in i arbetslivet, skulle jag vilja säga. Och fram till nu, det samarbete som vi har haft med Arbetsförmedlingen och Malmö stad, så har vi sett varandras kompetenser som något väldigt positivt. Och det jag tror att Jallatrappan fångar upp mycket, det är ju just att vi vänder perspektivet för kvinnorna. Vi har våra egna handledare som har gått samma resa. De är också ett föredöme. Men utmaningen för oss är ju långsiktigheten, finansieringen, hur vi kan säkerställa detta. Just nu så darrar vi jättemycket, för vi vet inte vad Arbetsförmedlingen ska säga om några dagar. Vi skulle kanske sagt redan idag. Vi har väntat ett år på om vi kan fortsätta med det. Så att jag skulle vilja säga att vi skulle kunna skala upp det jättemycket. Men vi måste också ha strukturer som bär oss. Vi bär ändå så mycket av vår egen verksamhet genom att ha över 50% i kommersiella intäkter, vilket är jättehögt för ett arbetsintegrerat socialt företag. Men jag säger återigen alltså att det här som du tog upp här, Peter, med samverkan, det är A och O. Vi måste ha samverkan mellan de olika sektorerna. För oss är det inga problem med privata näringslivet. De står i kö för tillfället, för de ska få markanvisningar och andra fördelar i sina etableringar. Utan det är det offentliga. Det är det offentliga som är jättetufft för oss liksom att komma in. Förskoleförvaltningen, de har sin egen budget och det ska bara gå till det. Och så fick de 37 paragraf pengar för att vi skulle kunna ha en finansiering under det här med Jallalotsarna. Och Jallalotsarnas arbete, jag tyckte det var fantastiskt. Jag håller helt med dig om det här med förskolan som skulle kunna öppna förskolan som kunde vara en ingång. Det är bara det att kvinnorna kommer inte dit i Malmö. De kommer inte dit för de känner sig lite främmande och så. Och där är vi. Den utmaningen tycker jag kanske är viktigast för oss, liksom att andra sektorer ser vårt värde och ser faktiskt, jag menar, vi släpper inte en enda kvinna. Vi har över 130 kvinnor in på Jallas väg till arbete varje år. Och ingen släpps vind för våg, utan alla har en fortsättning. Och det nu upp till dessa dagar så rör det sig kanske om 1000 kvinnor som har gått igenom Gällartrappan. Så bara skala upp, ge oss pengar, vi gör det.
Vad kan vi säga om det här från SKRs sida? Den här kombinationen av privata och offentliga åtaganden. Och så, vad är din erfarenhet av det, Karin?
Nej, men för det första så jag vill bara fylla på också, Peter, vad du sa nu, alltså, och vad du fortsätter med samverkan är ju A och O. Och jag vet att ni också gör ett arbete på Arbetsförmedlingen för att alltså hur vi kan säkra alltså en fortsatt bra samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och andra organisationer framåt. Jag tror att det här som du tar upp, och det kanske också lite liknande situation som många kommuner befinner sig i idag också, att man väntar lite grann nu på vad kommer att hända framåt med Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingens reformering och vilken roll ska kommuner ha i det här framåt. Så jag tror att i den här frågan känner vi igen oss ganska väl. Men med det sagt ska jag också säga att en framgångsfaktor i kommunala verksamheter är ju ofta också en såklart en samverkan mellan kommunerna och civila samhället. Men vi måste hitta de där vi måste hitta sätten att kunna samverka långsiktigt på. Men jag tänker också att det handlar om där kanske vi också har mer gemensamt mellan liksom lokala civila samhället och kommunerna, att vi har lokala förutsättningar. Där tror jag också att Arbetsförmedlingen behöver kunna hitta former för att kunna göra lite olika och samverka på olika sätt beroende på vad det finns för aktörer lokalt som är bra på att träffa de här målgrupperna och hur det ser ut i övrigt.
En annan sån här samverkan, jag tänkte ge ordet till dig Peter, men jag tänkte faktiskt säga att en annan sån här samverkan, det är ju av de olika politikområdena, och Roger började med att inleda om utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken som förstås måste samordnas. Ett annat viktigt fält här som Elin har lyft fram är ju familjepolitiken som bör samordnas med det här. Vi har sett exempel på hur det kan kanske göras på olika sätt. Håller ni på med det på Jämställdhetsmyndigheten? Säger ni något om det?
Precis, och det var ju som jag var inne på här, att det är viktigt att säga att de här delarna hänger samman och att ena ger en förutsättning för det andra, och just det här kring hemförhållanden, vad säger det som samlas under det som är delmål 4 inom jämställdhetspolitiken då, jämfördelning av det obetalda hemomsorgsarbetet, att det ger ju en viktig grund, och det tycker jag har kommit fram väldigt tydligt idag att, och också finns med i rapporten då, att där skapas också en grund för att skapa möjligheter för arbetskraftsdeltagande, och det kommer även med i den här filmen också, vilka, att man blir bunden till hemmet till exempel om det inte finns tillgång till barnomsorg, eller att det finns den här ojämställda fördelningen av ansvaret för hushållet. Så det behöver man ju jobba med på olika sätt, och där är det inte så att det är frid och fröjd i övriga delar av samhället, utan där finns ju ett arbete att göra totalt sett. Men det blir ju extra viktigt i det här sammanhanget för den här gruppen, och det är något vi tittar på. Vi kommer under nästa år kommer jobba än mer just med det delmålet, att följa upp det som görs där. En nackdel där är att det finns relativt dåligt med underlag och statistik för att följa utvecklingen här. SCBs tidsanvändningsundersökning är en sånt viktigt verktyg, men den har ju hittills bara gjort var tionde år, och nu är det en ny sån undersökning som ska publiceras i april. Men det behövs mer underlag där för att kunna följa den utvecklingen. Men där tror jag också behövs mer politiskt intresse också, för det är också ett av de delmål som kanske inte heller har haft störst fokus från politikens roll. Och då är inne på det andra som har gjort att jag höjde pendan här lite grann, och det var just det här som vill säga, den osäkerhet som ni lever under bland annat här, och det är det här med långsiktigheten och tydligheten i mål och styrning. För det är väl en erfarenhet som vi har gjort, att för att någonting ska hända så krävs det ofta att man har tydliga mål och en tydlig styrning och vill att någonting ska hända och vidtar de åtgärder som krävs. Då ser man också att det sker förändringar. Och på samma sätt tror jag det är på det här området också, att man kan behöva förtydliga vad man vill uppnå och hur man ska uppnå det och skapa den här långsiktigheten, så man också kanske undviker den här osäkerheten kring finansiering eller andra samverkansfrågor mellan det civila samhället och det offentliga.
Peter inledde med förut att prata om att undvika projektifiering, där vi då har ett exempel på vad projekten nu kan leda till, men också ett exempel på långsiktighet. För det var ju så att att de socialfondsprojekt som har lett till hela trappan var ju flera stycken i rad helt enkelt. Då, för att, så att det, vi behöver ju skapa system för långsiktighet och ett enträget arbete. Och sen vill jag också nämna samordningsförbunden som redskap. Jag ser också att samordningsförbunden kan vara ett bra redskap, men både vi och SKR har med lite olika bevekelsegrunder uppmärksammat regeringen på att vi tycker att vi behöver liksom fundera på ifall organiseringen idag är den bästa givet i dagens läge. Så att det är någonting som vi verkligen gemensamt behöver fundera över, hur samordningsförbunden kan spela en roll framöver. Men sen när vi nämnde politikområden måste jag säga att näringspolitiken är ett viktigt område också. Tillväxtverket har ju dykt upp med sin logga på några av presentationerna här då. Men också R-et i SKR är ju en viktig aktör här med regionala utvecklingsansvaret. Så att kommuner och regioner måste ju också hitta vägar att jobba tillsammans med kompetensförsörjningsfrågorna, för att det blir också viktigt tror jag. Och sen så håller jag med om kartläggning och kompetens ur ett bredare perspektiv. Jag lärde ju känna Elin när hon var huvudsekreterare i valideringsdelegationen. Så kartläggning och kompetens både utifrån ett yrkesperspektiv men också ur ett bredare perspektiv tror jag också är jätteviktigt. Och det kan vi nog många bidra till.
Tack så mycket. Då ger jag sista ordet till dig här Elin för den här debatten, eller för den här panelen snarare, ingen debatt men panelen.
Det är jättebra att ni lyfter det här med samverkan. Jag kanske inte har skrivit det så mycket som det förtjänar i rapporten, men det är självklart så. Det är många olika åtgärder, många olika områden som man måste försöka få ihop och jobba tillsammans för att möta den här gruppen utrikesfödda kvinnor som har svårt att komma in. Men jag vill också, samverkan blir som lite luddigt i kanterna ofta. Det är lätt att säga samverkan. Det måste kombineras med ett tydligt ansvar för några aktörer. Och jag pekar ju på att kommunernas ansvar att nå ut till de som har behov av SFI, grundläggande vuxenutbildning, samhällsorientering. Det finns redan, men det lyckas inte. Det finns ingen uppföljning som visar att det här ser bra ut. Arbetsförmedlingen måste få ett ansvar att också jobba med den här gruppen som inte har rätt till etableringsinsatser. Jag tycker det är ett svek mot en stor grupp kvinnor att man lämnar dem som att de ska lösa sitt inträde på arbetsmarknaden på egen hand, hitta vägarna själv. Jag tycker det är ett jämställdhetsproblem som Sverige inte riktigt har uppmärksammat.
Tack så mycket. Det tycker jag var ett bra övergång till nästa panel som är två politiker som nog kan svara lite på de önskemålen. Då tackar jag den här panelen också. Så byter vi plats och då har vi en panel där vi har två politiker, och först då så har vi Anna Johansson som är ordförande för arbetsmarknadsutskottet för Socialdemokraterna, och vi har Josefin Malmqvist som är ordförande i Moderatkvinnor och även den jämställdhetspolitiska talesmannen för Moderaterna. Och jag tänkte jag börja med att ge er ordet, att ni har lyssnat idag, vad är er kommentar, vad är er ställning till det här? Och sen så hoppas jag att vi i slutet får även plats om det är någon fråga ifrån publiken här idag. Men varsågod. Jag börjar med dig Anna, för du står närmast mig.
Ja, då gör jag så. Jag vill börja med att tacka så jättemycket för en väldigt intressant rapport som framförallt tänker jag bidrar med att man har djupdykt i väldigt mycket statistik som bidrar till en ökad förståelse. Jag tror att i den allmänna diskussionen så pratar man väldigt mycket om, alltså underförstått att det är flyktinginvandrare som utgör den här stora gruppen kvinnor. Och att bidra med kunskapen om hur det faktiskt ser ut, problematisera, lyfta så många olika perspektiv på vad integration innebär och vilka åtgärder som behövs, tycker jag verkligen är ett väldigt viktigt bidrag till diskussionen och att kunna dra också politiska slutsatser utifrån. Vilket väl också stärker den här, som flera har sagt, att vi behöver ha mer kunskap. Jag tror också att man behöver, bara som en reflektion, för vi har ju en tendens ibland också att stigmatisera genom hur vi pratar om olika grupper. Och just gruppen utlandsfödda kvinnor är en grupp som jag tänker att vi väldigt ofta hamnar i. Att vi pratar om den gruppen på ett sätt som vi inte gör om särskilt många andra grupper. Om man tar det här med föräldraförsäkringen till exempel, så är det ju helt uppenbart att utlandsfödda män tar för lite ansvar för hem och barn. Men det gör svenska pappor också. 7 av 10 föräldrapenningsdagar förra året, alltså 2020, togs ut av mammor. Så att vi inte bara liksom applicerar ett jämställdhetsproblem på en utpekad grupp som är lätt att liksom prata om, utan att se att det här handlar om klass och det handlar om kön och det handlar om en massa bostadsort, då staden, massa saker som är applicerbart på hela befolkningen. Så, vilket också, tänker jag, gör att vi behöver ha bra generella åtgärder, bra arbetsmarknadspolitik, bra utbildningspolitik, bra politik mot segregation, för det träffar också de här kvinnorna. Men vi behöver också ha riktade insatser, därför att det här är ändå en grupp som naturligtvis har, som grupp betraktat, lite särskilda utmaningar eller särskilda behov utifrån att man är född någon annanstans, ofta kommer hit med ganska låg utbildningsnivå, kort yrkeserfarenhet. Det är klart att man då behöver man ju möta de behoven med väldigt specifika insatser och i samverkan, därför att det är behov som rör sig på en rad olika områden. Så där någonstans tänker jag ändå är några väldigt bra inspel också från de efterföljande diskussionerna här om både goda exempel och hur man behöver tänka, som jag tycker att vi behöver ta med oss i det fortsatta, som en första reflektion.
Tack. Josefin, varsågod.
Stort tack för det, och tack för en väldigt intressant rapport. Det här är ju mumma för oss politiker på något sätt. Att få ytterligare fakta, kunskap att hugga tänderna i, som kan utgöra grund för kommande reformer. Det är vi väldigt, väldigt tacksamma och glada för. Det här är ju helt uppenbart en väldigt central fråga för oss som brinner för jämställdhet, för individens frihet och makt att bestämma över sitt eget liv. Vi vet att utrikesfödda kvinnor är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden i Sverige och därmed saknar en egen inkomst, därmed saknar möjlighet att fatta beslut om sitt eget liv i förlängningen. Så det här är ju en helt central fråga för politiken, och därför så blev jag glad över att också få del av den här rapporten. Som rapporten belyser, och som vi också har fått förstått från de dragningar, efterföljande dragningar här idag, så är detta ju helt uppenbart komplext. Det finns inget liksom mirakelkur, utan det är en lång rad olika reformområden som behöver komma på plats. Och som jag tyckte Elin också väldigt föredömligt belyste, om man skruvar i en ände så måste man vara medveten om att det får effekter i en annan ände. Det vill säga, det här förutsätter ju någon form av kanske lite större helhetsgrepp. På ett sätt som etableringsreformen på många sätt var när den genomfördes, men som ju med tiden visat att den också lämnar en del att önska. Jag tror att vi kanske kommer återkomma till de specifika områdena, men jag tycker att i detta så finns det ganska mycket som jag känner igen. Att det måste gå betydligt snabbare att få tillgång till insatser, till exempel. Det minns jag, inte minst mottagandeutredningen lyfter fram. Vi behöver fundera över hur kommer man snabbare in i insatser. Jag var i min tidigare roll, både Anna och jag har en bakgrund som kommunpolitiker, och där jag fick förmånen att väljas till kommunalråd i Sundbyberg i november 2015 med ansvar för socialtjänst och integrationsfrågor. Det var en ganska stökig tid och en tid som förutsatte att man ganska snabbt ställde om kommunens verksamheter för att snabbt kunna välkomna nya medborgare in i vårt samhälle. Där finns ganska mycket kvar att göra i att snabba upp tillgången till insatser. Drivkrafter till arbete har nämnts i rapporten och i flera av de här föredragningarna. Jag tycker också att det finns en väldigt intressant tidigare ESO-rapport som jag tror kanske står på hyllan här ute. Lönas i arbete 2.0, som jag också tycker är intressant i ljuset av detta. Jag tror att vi kanske också behöver titta på ekonomiska drivkrafter i relation också till föräldraskapet. Här har vi fått flera exempel på, ja, men, när det gäller öppen förskola. Vi har pratat om det här med tillgång med reserverade pappamånader för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Det är viktiga insatser. Men jag tror också att vi behöver titta på till exempel flerbarnstillägget. Där vi bland annat föreslår att det kanske ska göras om till ett förstärkt jobbskatteavdrag för att öka drivkraften att arbeta. Jag tror att man behöver titta på kvalificering till välfärden, också relation till föräldrapenning. För att bara nämna några exempel i den delen. Och sen avslutningsvis då, så en fråga som vi har diskuterat en hel del också i riksdagen. Det handlar ju om Arbetsförmedlingens jämställda erbjudande. Det vill säga, vi måste säkerställa att kvinnor och män får tillgång till insatser i samma utsträckning. Att kvinnor också får del av de insatser som vi vet i större utsträckning leder till jobb. Inte bara så att säga arbetsförberedande insatser, utan insatser som på ett mer direkt sätt leder till jobb. Där finns fortfarande väldigt stora skillnader. De måste vi komma till botten med.
Tack. Jag fortsätter direkt med att gå tillbaka till den punkten som Elin slutade med. Vi pratade om Arbetsförmedlingens arbete. Men visst av det här, det når ju då inte alla kvinnor och de har inte rätt till det. Vad säger ni om det? De här grupperna som faktiskt inte har rätt till de åtgärder som finns idag. Hur ska vi nå dem?
Jag tror att framförallt så handlar det väl om att det är ju inte så att de här kvinnorna inte har rätt till insatser, utan det är ju att man inte ingår i etableringsprogrammet specifikt. Och det innebär ju att jag tycker absolut att man kan överväga framöver och se om fler ska omfattas av etableringsprogrammet. Men framförallt måste man ju se till att de här kvinnorna nås av de möjligheter som de har. Och jag tror att vi behöver göra mycket, mycket mer när det gäller uppsökande verksamhet. Det här är ju, och där tänker jag ändå att både öppna förskolan och andra, alltså BVC, familjecentraler, dit de allra flesta föräldrar går. Om man utgår från att det här är personer som är föräldrar, det är mammor, i väldigt hög utsträckning. Var möter man föräldrar? Jo, man möter dem på BVC. Det är klart att då ska man se till också att man där, eller med olika typer av ideella insatser, kulturtolkar, man kan väl kalla det vad man vill, men att säkerställa att man faktiskt kommer i kontakt med de här kvinnorna och ger ett konkret erbjudande. Och samhällsinformationen, jätteviktig. Vad är det som förväntas? Det är ju inte så att vi är liksom landet lagom i det här avseendet, utan vi är ju rätt så extrema. Och det är klart att det är jätteviktigt att man redan från början får förståelse för att men i Sverige så förväntas det att alla vuxna, oavsett var man kommer ifrån, oavsett om man är kvinna, att man själv försörjer sig. Vi har, hela vår politik utgår liksom från ett individuellt försörjningsansvar. Det är klart att det är jätteviktigt, och också samtidigt då tala om att man har förväntningar om att det är så det ska bli, men också ge rätt stöd och rätt förutsättningar. Så att man kommer in tidigt och att man söker upp dem som man inte så att säga automatiskt får kontakt med, tror jag är nyckelfrågor. Sen är det ju väldigt mycket som har hänt de senaste åren, och det är väldigt mycket som så här pågår. Bland annat det här uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten som jag nämnt redan. Etableringsjobben, förändringen av föräldraförsäkringen som ju i sin tidigare utformning var något av en kvinnofälla. Borttagandet av vårdnadsbidraget. Och en rad andra åtgärder som har skett och som fortsätter att utvecklas, som jag tror kommer ändå att innebära stora förbättringar på det här området. Men det som återstår, det är väl kanske just den här, de som man inte når, de som inte så att säga naturligt själva kommer in i systemet. Där tror jag det finns den liksom lågt hängande frukten, eller det som skulle göra störst skillnad i det korta perspektivet, att nå fler med insatser.
Håller du med, Josefin, att uppsökande verksamhet eller?
Ja, men det gör jag. Jag tror att det är viktigt med uppsökande verksamhet. Och här vet vi att det finns inte minst många kommuner som bedriver ett väldigt framgångsrikt arbete, men att skillnaden är väldigt stora beroende på var man befinner sig i landet. Så det tror jag är en viktig del. Men sen tycker jag att rapporten och statistiken väldigt tydligt belyser att det här kommer ju inte räcka. Det finns väldigt tydliga skillnader, och det tyckte jag var väldigt belysande i rapporten. Jag tycker att det vore intressant att titta på om det är så att man ska inkludera fler i etableringsprogrammet. Alltså möjliggöra också för anhöriga invandrare att faktiskt få del av etableringsprogrammet. Men då tror jag att det är viktigt att man också särskiljer det från, idag är det förknippat med etableringsersättningen som ni var inne på tidigare, som är ganska hög. Jag tror att det är viktigt att man i anhöriga invandringen behåller försörjningskravet, men att man i så fall säkerställer att man får del av de insatser som etableringsprogrammet innebär. Det tror jag absolut. Sen behöver vi funderar över, och det blir väl liksom nästa steg att fundera över, okej, men hur ser innehållet ut, hur reformerar vi till exempel samhällsorienteringen som flera har varit inne på här. Det är helt uppenbart att idag så är insatserna otillräckliga. Nu har vi fått fler timmar till exempel i samhällsorienteringen, 100 timmar, det är bra. Jag tror att det kanske behövs ännu mer. Vi behöver säkerställa att man faktiskt tar del av den kunskap. När jag var ute och satt och lyssnade på samhällsorienteringen så vittnade de här samhällsinstruktörerna bland annat om att en utmaning i att man inte följer upp kunskapen i slutet. Man finns ju liksom ingen, det finns ingen examination i slutet, så det finns inget sätt att följa upp. Vad har du faktiskt lärt dig? Har du tagit del av den här kunskapen? Vad har du lyssnat på? Och vad har du liksom fått en förståelse för det här materialet? Alltså där tror jag att vi behöver också liksom skruva och reformera ytterligare. Men jag tycker att det är ett intressant förslag att också inkludera den här gruppen i etableringsprogrammet.
Tack. Jag tänkte fråga om det är någon som har en fråga i publiken. Är det någon som vill passa på att ställa en fråga till våra politiker? Varsågod, det kommer en mikrofon här.
Hej, ja, det kommer en lite luddig fråga kanske, men jag har för mig att i budgetpropositionen så den egna analysen av etableringsjobben är att det främst kommer gå till män. Och extra tjänster kommer ju tas bort i den nya budgeten, hur, som i hög grad har gått till kvinnor. Då. Hur tänker ni kring det?
Ja, etableringsjobben är det nog inte sagt igen. Däremot så ser man ju det med en del andra subventionerade anställningar, typ nystartsjobb, att det går i högre utsträckning till män. Vi vill ju behålla extra tjänsterna därför att vi ser att just extra tjänsterna är väldigt väl lämpade för kvinnor som har en kort tidigare yrkeserfarenhet och låg utbildningsnivå. Inte för att det direkt ska leda till ett arbete, men för att det ska vara en första kontakt med arbetslivet, att man ska få träna sin svenska i ett sammanhang där man jobbar, att man ska få arbetskamrater. Så att vi är ju väldigt ledsna att Josefins parti bland annat tar bort extra tjänsterna, för vi tror att det var en otroligt viktig åtgärd för det där första steget in på arbetsmarknaden. Det är inte den enda formen, vi har ju också arbetsintegrerande sociala företag och många andra former, men vi ser att extratjänsten ändå var en sån insats som ju har betytt väldigt många för väldigt många kvinnor, som vi verkligen beklagar att de försvinner.
På internationellt prövad erfarenhet och på utvärderingar. Och utvärderingar visar att extra tjänsterna inte, de är en extremt kostsam insats. Ungefär 5% tror jag det var i SKRs utvärdering som visade att de ledde faktiskt till ett jobb. Och då menar vi att då finns det mer effektiva insatser. Det här är en extremt kostsam insats. Och där tror vi att till exempel nystartsjobben, som ju faktiskt visat sig haft väldigt positiv effekt, är en bättre typ av subventionerad anställning att prioritera. Sen tror jag att i alla de här insatserna, och det var ju egentligen också en del av din fråga, alltså i hur säkerställer vi att både män och kvinnor får del av de här insatserna? Och där menar jag att det finns ett jättestort arbete att göra i oavsett insats. De insatser som faktiskt leder till jobb, de ska ju vara tillgängliga för både män och kvinnor. Det måste ju vara utgångspunkten. Men vi har ett ansvar att säkerställa att de insatser som vi prioriterar från politikets sida är de som faktiskt är effektiva.
Anna, har ja, och då behöver man ju veta vad effektiv betyder. För det är klart att man kan ju tänka sig en subventionerad anställningsform som i princip har ett 100% utfall i att man går direkt till jobb. Om man riktar den till en grupp som i praktiken hade fått jobb utan den subventioneringen. Det är en väldigt samhällsekonomiskt ineffektiv åtgärd. Extra tjänsterna kanske i det korta perspektivet inte visar så hög effekt i form av att man går direkt från en extra tjänst till en osubventionerad anställning. Men man kan ju få en progression i en extra tjänst. Man kommer in och har kanske ingen yrkeserfarenhet, väldigt låg utbildningsbakgrund från sitt hemland. Och genom en extra tjänst har man flyttat ett steg närmare. Man kanske vågar steget att gå in i en yrkesutbildning. Man kanske får möjlighet till en anställning med något lägre subventionsgrad, och man påbörjar sin resa mot ett osubventionerat arbete. Den resan är lite längre för den grupp som har extra tjänst. Men det betyder ju inte att det är en ineffektiv åtgärd för den gruppen. För det är väl det andra, att när man säger att åtgärder ska riktas till män och kvinnor på samma sätt. Nej, åtgärder ska riktas efter ett individuellt behov och individuella förutsättningar. Någon som har en hög utbildning, lång yrkeserfarenhet ska naturligtvis ha en helt annan insats än någon som har en kort utbildningsnivå och en liten eller kanske ingen yrkeserfarenhet. Vi måste utgå från det individuella behovet, och just den här gruppen så ser vi att det här är kvinnor som grupp i högre utsträckning har lägre utbildningsbakgrund och kortare yrkeserfarenhet, då måste ju naturligtvis åtgärden anpassas efter de förutsättningarna.
Ja, de ska ju inte riktas på lika sätt. De ska ju inte vara någon skillnad om en man eller kvinna. Det ska inte vara vara en bidragande orsak till att man får del eller inte får del av en insats. Det är ju så att säga poängen i detta. Och jag tror att oavsett vilka politiska reformer som vi genomför, oavsett politiskt parti, så menar jag att vi har ett ansvar att säkerställa, okej, vad är målbilden med detta? Vilken är målgruppen? Vad hoppas vi på att uppnå? Och sedan utvärdera om det är det vi faktiskt har uppnått. Jag tänker att det är ganska stora skattepengar. Det är många miljarder det här handlar om. För att, liksom, och då har vi ett ansvar att säkerställa att okej, följa upp. Vad var målsättningen och har den uppnåtts? Och det menar vi att de här utvärderingarna visar att det har man inte gjort. Sen finns det många andra värden och det finns det många olika stödåtgärder som är väldigt framgångsrika som uppnår. Men det är ju vårt politiska ansvar att säkerställa det.
Tack. Vi går vidare. Vi har en till fråga.
Britt-Marie Torstensson, Vinner Sverige. Jag tycker utifrån den här rapporten fantastiskt. De också sedan tidigare, alltså sedan år tillbaka, och nyo bekräftar att vi måste samla ihop oss och göra någonting tillsammans. Också vad Roger Mörtvik och även Lars pratade om här, arbetsförmedlingen och politiken, så sitter jag och funderar, som har varit jobbat med de här frågorna rätt länge. Är det inte dags nu att sätta ett program, ett långsiktigt program, jag tror Roger nämnde någonting om det, med ordentlig finansiering riktat till kvinnor? Så vi inte pratar om dem längre, utan de är en del av alla kvinnor i Sverige. Och där man använder civilsamhället och ideella organisationer som finns, kvinnoorganisationer med kunskap, lokalpolitiker, regionalpolitiker, att det når ut ända i 21 regioner i Sverige med företag, andra ideella organisationer och säkerställa policy-evident forskning där man kombinerar teori och praktik. För vi kan ju sitta och prata om olika insatser hela tiden. Och det är miljarder. Men gör ett politiskt program. Alltså ta ett program och gör. För det bör ju vara man var överens om i riksdagen. Eller?
Vi kan nog vara överens om att vi behöver nå bättre resultat. Vi är kanske inte helt överens om vägen dit däremot. Det är väl därför vi är med i olika partier, misstänker jag. Jag tycker att man kan... det är klart att man i någon mening har ett program som innebär att vi har en målsättning om ett jämställt arbetskraftsdeltagande. Alltså vi har jämställdhetspolitiken i botten som handlar om jämställda både livsvillkor, makt och möjligheter, ekonomisk jämställdhet och så vidare. Så där finns ju det grundprogrammet. Däremot så tror jag inte att man ska utgå från att man ska ha någon form av insats som man riktar specifikt till kvinnor, därför att inom gruppen, också inom gruppen utlandsfödda kvinnor, så är det ju extremt stora skillnader. Så jag tror att det vore en olycklig, alltså syftet som du beskriver är ju gott, men jag tror att risken är att det blir kontraproduktivt, att man ytterligare stigmatiserar den här gruppen när man säger att just den här gruppen behöver ett särskilt program. Men däremot så tror jag att vi behöver i högre utsträckning säkerställa att de olika program och insatser som vi har, svenska för invandrare, arbetsmarknadsutbildning, praktikplats, olika typer av subventionerade anställningar, att de utformas och erbjuds män och kvinnor mer jämställt. Det tror jag vi behöver göra.
Jo, men här tror jag faktiskt att vi nog nästan håller med varandra, hör och häpna. Nej, men jag tror att det handlar ju om att vi måste säkerställa att man får del av de insatser som finns. Sen ser behoven olika ut, man har olika förkunskaper, man har olika kompetens med sig och därför kommer det bli skillnader. Men att de stora skillnader vi ser idag i vilken typ av insatser man får tillgång till, när man får tillgång till det, det fungerar helt enkelt inte och där behöver vi få till en förändring, det tror jag vi är överens om.
Ja. Ja, vi har ju tittat på, om man tittar på follow the money, hur man beviljar medel. Och då är det ju ofta så, vad det gäller både Tillväxtverket, Vinnova, Arbetsförmedlingen och Energimyndigheten och andra, även civilsamhället, alltså myndigheter som beviljar medel till civilsamhället. 80% går till mansdominerade områden. Och det här följer ju detsamma. Och det har ju också varit uppe i den här rapporten. Så det här är ju någonting som man måste göra någonting åt. Helt klart.
Och där tror jag att det här som har funnits i några år nu som heter jämställdhet i myndighet, alltså GIM-projektet, är en jätteviktig åtgärd. Alltså man pratar om jämställdhetsintegrering. Att det är inte ett särskilt uppdrag vid sidan om, utan de pengar som vi som skattebetalare skjutsar in i det offentliga systemet ska naturligtvis fördelas på ett jämställt sätt. Det är helt orimligt att man gör så olika värderingar av till exempel lönsamhet eller behov, så att pengarna i sista änden fördelas så som de gör. Och det är ju skälet till att man har jobbat med attityder. Hur bemöter man kvinnor och män? Hur värderar man kvinnors och mäns affärsidéer? Så att det finns ju jättemycket mer att göra i myndigheterna. Men det är myndigheternas... Jag menar att det inte är ett specifikt uppdrag vid sidan om, utan det är ett sätt för myndigheten att leverera på sitt uppdrag. De har inte uppdrag att leverera ojämställt, utan tvärtom jämställt. Och dit är det en bit på väg. Eller dit har vi en bit kvar. Men jag tror inte att lösningen är att, som sagt, vara ytterligare säga att nu ska ni fördela till kvinnor, utan se till att ni fördelar jämställt och att ni gör relevanta, underbyggda analyser som inte är färgade av könsstereotyper.
Sen handlar det ju också om att vi måste ju också ha samma förväntningar på kvinnor som vi har på män. Så, nu kanske jag sticker ut hakan här, men någonstans så har vi ju också, visar ju statistiken, haft andra förväntningar på kvinnor. Att man inte förväntar sig att de ska delta i insatser lika snabbt, att man ska vara föräldraledig en längre tid. Alltså, och därmed också ganska svårt att få tillgång till SFI till exempel för föräldralediga. Det är inte så många kommuner som erbjuder det, trots att idag finns tekniska möjligheter att göra det. Det finns några som gör det inom ramen i kombination med öppen förskola. Men där finns ju väldigt mycket mer vi kan göra. Att helt enkelt skicka en tydlig signal att vi förväntar oss. Vi har samma förväntning att du kan bidra, att du kan bli en del av vårt samhälle. Och därmed så kopplar vi på en massa insatser väldigt fort. Det tror jag är en nyckel i detta.
Tack för det. Jag tänkte sluta med en fråga som för tillbaks till ESOs uppdrag här. Vi har ju som uppdrag att ta fram kunskap som behövs. Så jag tänkte sluta med och ber båda säga, vad blir det viktigaste? Vad bör vi ta fram för rapporter, kanske inte bara ESO, men generellt, vad bör forskningen, vad är det för kunskap ni behöver för att kunna fatta kloka beslut inom det här området? Och då, vi börjar med dig, Josefin.
Ja, men tack för det. Och som jag inledde med att säga då, så är ju det här liksom mumma för oss. Så vi behöver ju mer kunskap på väldigt många olika områden. Och jag tyckte att det här belyste många av de här frågeställningarna på väldigt förtjänstfullt sätt. Ett område som jag tänker en del på och som också utifrån den här rapporten och som väcker tankar hos mig. Alltså vi fokuserar med rätta en hel del på de här, på utrikesfödda kvinnor och jämställdheten i deras möjlighet att delta på arbetsmarknaden. Skulle jag komma med ett önskemål om så att säga en uppföljande rapport, så skulle jag tycka det var intressant att se ytterligare studier kopplat till vad händer med barnen. Alltså vi vet att utanförskap i Sverige går i arv. Och den data vi har, tyvärr, den laggar ju av naturliga skäl efter. Men jag menar, om vi tittar på statistiken, SCB har ju ganska intressant statistik på det här området. Jag tror att om föräldrarna är arbetslösa så ökar det risken för att barnen ska hamna utanför med 70%. Att de ska hamna utanför arbete och studier. Alltså, det här är ju enorma siffror. Vilken effekt får det att de här kvinnorna inte kommer in på arbetsmarknaden? Och vilka konsekvenser kommer det få i sin tur i förlängningen? Det tycker jag är intressant, om jag får liksom skicka in ett konkret önskemål om framtida studier att titta på. Men väldigt, väldigt tacksam och glad för det här underlaget. Det tar vi med oss.
Tack. Anna?
Tack. Absolut, jag håller med om det. Jag tänker också när vi ger bistånd till andra länder eller utvecklingsländer, så ser man ju väldigt ofta en tydlig koppling att stärker man kvinnor och bidrar till kvinnors egenförsörjning, så stärker man också hela familjen och får en positiv ekonomisk utveckling i landet. Jag tänker att det naturligtvis är applicerbart även i här. Jag tror att det är ganska universellt att starka kvinnor bidrar också till positiv utveckling i samhället. Så det är väl någonting att ha med sig. Men jag skulle väl gärna se att man, för det finns ju många trådar i den här rapporten som är oerhört mycket spännande och intressant data. Men det skulle ju vara väldigt intressant också att följa upp med vad är det som fungerar? Var ser man apropå det här med att använda medel effektivt, vad är det som har den bästa utväxlingen, kunna göra mer kvalitativa uppföljningar, fördela lite grann också mer på, för här tittar man på kvinnor och män och olika typer av, alltså skäl till att man befinner sig i Sverige, men att också titta på andra utbildningsbakgrund, fördela på ett annat, så att gräva vidare i materialet, eller snarare med den här rapporten som grund göra ytterligare kvalitativa uppföljningar för att också säkerställa att vi använder pengar på rätt sätt och att vi gör rätt insatser för att nå bättre resultat framöver. Sen ska jag vill ändå framhålla att det som flera av er har sagt, vi lyckas ganska bra. För jag skulle säga att ett av de största hoten mot oss, det är ju den här allmänna bilden av att allt bara går käpprätt åt skogen. Det är ändå över 50% i den här gruppen som vi är väldigt bekymrade över, som faktiskt är i sysselsättning. Det är ju inte så att vi ska nöja oss med det, långt därifrån. Men det innebär ju också att vi gör ganska mycket som uppenbarligen fungerar. Vi ska göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar. Men det är ju inte så att vi är... att det inte, ja, den här bilden av att alla går hemma och drar benen efter sig och är inlåsta av sina elaka män, den stämmer ju inte. Vi måste också få en mer rimlig diskussion om de här frågorna och se att det finns så många goda exempel på att det fungerar och att vi kan bättre än så här.
Tack, det verkar jättebra ord att sluta på, tycker jag. Så jag vill tacka er båda för den här panelen. Och ni som har lyssnat här och förstås digitalt också. Och därmed så avslutar jag dagens seminarium. Tack så mycket.